Nu är jag ju på att klanta mig riktigt ordentligt, Niklas.
Ja, jag vet ju vad du höll på att göra, men lyssnarna vet ju inte detta. Så du kan väl bara snabbt...
Här på vårt nya kontor.
Ja.
Som är jättehärligt.
Det är ett superfint kontor med stora härliga glasytor överallt. Och ja, allting är fräscht och nytt.
Fast det är verkligen gammalt också. Det ligger i en gammal anrik, ytterligare en anrik fabriksbyggnad i Borås.
Så är det.
Nere vid Viskans vatten. Faktiskt bara ett stenkast ifrån vårt förra kontor som också där och låg i en gammal anrik fabriksbyggnad.
Ja, men det här känns ju ändå ett snäpp uppåt.
Ja.
Standard, eller flera snäpp uppåt standard kanske. Ja. Det har vi talat om tidigare.
Vi är lite inringade av historia. Jag tror dock att verksamheten i den här byggnaden förra åren ansvarade för en ansenlig mängd föroreningar ner till Viskan.
Kanske har det tvättats textiler här, eller färgats textiler kanske?
Ja, det har nog producerats och färgats på ett djupt miljövänligt sätt, skulle jag tro, förra åren. Och den är den som ligger då i Viskans bottensediment.
Ja.
Som man då inte kanske ska pilla i för mycket.
Precis. Är det miljövänligt eller är det människovänligt?
Ja,
det kan man tvista om.
Det är de tvistade lärde. Men hur som helst, i den här nya fräscha kontorslokalen som Brainforest nu inhyses i då, som det vi också är då.
Det är helt nytt, så man tänker att här finns lite häftiga finesser och sånt.
Ja, precis. Ja. Om jag kom gå där i köket så såg jag en maskin på avstånd som inte jag sett innan.
Ja.
Och det såg ut som en sån här våg, en sån här Tanita-våg. Ja. Och så tänkte jag, men vad lämpligt med tanke på att vi pratar om fasta här i dagarna.
Ska jag kolla vad jag väger, tänkte du?
Och att jag har vägt mig. Ja, men jag tänkte det här kan ju vara en intressant referens i framtiden. Och inte för att jag tror fullt ut på det. Sådär, men om man nu ska hålla på att väga och få sådär, fettprocent och muskelprocent och så vidare. Då,
ja.
Så ska man åtminstone väga sig på samma våg hela tiden.
Eller hur?
Och hemma har jag ju bara en vanlig digital våg då. Mm. Den är ju min referens. Men då tänkte jag så, men det hade ju ändå varit intressant om det hade funkat. Den enda nackdelen var att man får komma hit på morgonen efter man har gjort sina toalettbestyr och ta av sig merparten av kläderna och ställa sig där då.
I matsalen.
Men vadå då?
Ja.
Så är det ju. Jag tänkte, det
konstigare kanske, saker har hänt.
Konstiga saker har ju hänt säkert på kontoret. Jag tänkte att de måste säkert ställa dit våken om den anledningen där att det är flera som håller på och väger sig då.
Ja.
Kanske köra något friskvårdsprojekt som inte vi är inkopplade på riktigt ändå.
Så kan det vara.
Så jag tänkte ändå springa fram här och kliva upp på den lite hastigt och lustigt.
Ja.
Men och till och med när jag kom fram så tittade jag på den så tänkte jag undra vart man trycker på den eller vart det
är. Var det displayen?
Ja, men lite så otydlig yta att stå på också.
Ja. Innan
jag fattat att det här är ju en av de här fruktansvärda små dammsugarna som kommer pipa. Och säkert som kommer nästlas in på mitt kontor och fastna och stå där och pipa. Den kommer liksom gå här på automatik.
Men hur mycket vägde du sist? Du vägde dig på en riktig våg.
81,7.
Ja, jag tror inte att den tar 81,7
kilo. Nej, jag tror inte heller det. Den har nog bara...
Han säkert ihop.
Syntax error.
Ja,
så det var inte en våg. Det var en sån här liten minidammsugare.
Jag tänker att de här på Brainforest är nog väldigt glada att du inte ställde dig på den. Men jag hade ju tyckt att det var kul om jag hade hört dig där ute.
Ja, ja, det hade inte blivit någon vidare faktiskt.
Nej, nej. Den hade dött tror jag.
Vi tänkte ju att vi skulle göra en uppföljning då på fasta avsnittet. På min 66 timmars fasta förra avsnittet så pratade jag om mina egna erfarenheter kring det och ramverket runt, hur jag gjorde, hur jag upplevde det och de tankarna som finns kring korttidsfasta eller ja, längre fasta.
Mm.
I det här fallet den längsta fastan jag har gjort då.
Precis.
Tillsammans med träning. Och idag tänkte vi då ta våra lyssnares frågor och sånt som har kommit in via andra forum som jag har fått då.
Mm.
Men innan det Niklas så tänkte jag berätta faktiskt en rolig grej som jag fick på mailen och via Messenger och sånt där som jag har fått en hel del.
Något ur det förflutna
som stod i ett flertal landsortstidningar då.
Jaha.
I helgen faktiskt.
Vad kul.
Ja, ja, men det var lite så här, det var lite lustigt faktiskt. För då fick jag en sån här bild skickad till mig där det stod så här, hänt och hört eller något sånt där för 15 år sedan. Jag ska se om jag hittar den här faktiskt då. Det var ganska lustigt. Och så här, jag vet inte.
För 15 år sedan då är vi 2004.
Ja, 2004. Jag har inte den bilden här, men hänt och hört i alla fall för 15 år sedan. Då stod det så här, idag för 15 år sedan fullföljde triatleten och hälsoinspiratören Jonas Kolting klassikern på 25 timmar. Och då bara, vart stod det här någonstans? Ja, men då stod det i Falköpings tidning.
Mm-hmm.
Och så har det stått på lite sådana här landsvårdstidningar runt om då. Så jag har fått det skickat till mig på flera olika sätt.
Vad roligt.
Jag tänkte att jag skulle lagt det på Instagram. Och en liten sån här återberättelse. Jag vet att jag gjorde nog det 2014, när det var 10 år sedan.
Mm.
Men så har jag glömt det i hastigheten, när det har varit så mycket annat.
Ja, det förstår jag.
Att posta och göra.
Men det är bra att det finns små lokala landsortstidningar då, som kan friska upp minnet.
Och jag tänkte ju också väldigt mycket på det då i helgen, när vi cyklade då mellan Huskvarna, där Åsa och Filip bor.
Enklaven Vista Kulle.
Ja, det vi också nu idag har varit och hämtat min bil.
Precis.
Som stod kvar där.
Och Åsa och Filip hälsar också att de är inte alls som den här spanska utbrytardelen, utan de är mer som Toskana.
Ja, just det.
Ja, det ville de tala om.
Ja, ja, precis.
Ja.
De kanske nöjer sig med att bara vara liksom upphöjda till
Sverige, upphöjda till 2.
Ja, men precis. Mm. Äppeldalen kallades ju det här då i folkmun.
Tydligen. Äppeldalen, det låter som något ur Bröderna Lejonhjärta.
Ja, verkligen.
Mm. Mm.
I alla fall, jag tänkte också på den här superklassiken när vi cyklade upp till Motala.
Mm.
Då cyklar man ju delvis då på Vätternrundevägen. Eller ja, till stor del faktiskt då. På den vägen vi körde.
Fast ja, åt andra hållet då.
Åt andra hållet då. Mm. Så jag reflekterade över det. Jag sa det till Åsa. Ja, ganska exakt för 15 år sedan så kom jag susande här. Mitt i natten, eller ja, det var mörkt och det regnade väldigt mycket. Och jag kom solo med en bil bakom. Ja, precis. Men det var lite grann av ett äventyr faktiskt.
Ja, det
roade vi oss med under en liten stund där, att jag fick återberätta ett gäng anekdoter från det äventyret. Och det fick mig att också så här, ja, det har man också gjort. Det har man också utsatt sig för. Det var ett hårt dygn.
Hur ser du egentligen på den här 25-timmarsklassiken? För målet var ju att göra en 24-timmars klassiker. Ja. Ser du den som ett misslyckande?
Nej,
tycker du att det är konstigt att lokalpressen tar upp ett misslyckande så här 15 år efter?
Nej, jag fullföljde ju den. Så det är klart att målet var ju klarat på 24 timmar, men jag gjorde ju den ändå på 25 timmar med transporter. Och jag gjorde den ofantligt bra faktiskt, med tanke på de omständigheter som rådde. För grejen var ju så här att jag hade ju som idé att jag vill ju göra det alla de här 4 eventen då.
Mm.
Och jag gjorde det samma dag, jag planerade det till att utföra samma dag som riktiga Vansbrosimningen. Då som avgörs då i Vansbro naturligtvis, och
precis.
Där det finns, ja, där det går då en riktig start, och på den tiden var det ju så här, starten gick och så hoppade alla i liksom, och så står jag ju i elitfältet då.
Just
så att simma riktiga Vansbrosimningen som en alltså som deltagare helt enkelt. Och sen därifrån då får man ju ta sig upp till Vasaloppet. Och sen var ju tanken då att jag skulle ha helikoptertransport mellan Mora och Motala.
Mm.
För att på vägen upp då hade jag ju ställt min cykel hos en kompis i Motala. Så att den skulle finnas på plats, redo att hoppa på då.
Just det.
Men då var det så oerhört dåligt väder den helgen. Så att den helikoptertransporten blev dessvärre inställd. Och likaså blev helikoptertransporten då mellan Motala och Stockholm inställd. Så att jag tycker det var ofantligt bra gjort. För jag vill ha det här officiella startdatumet, där det inte skulle finnas några som helst tvivel om att men det här startade han. Och sen att det var man kunde följa hela vägen.
Just det. Och på då originalbanorna, vilket krävde att du förflyttade dig.
Ja, originalbanorna med undantaget då att skidåkningen naturligtvis då fick bli på rullskidor på Vasaloppsvägen som går då mellan Sälen och Mora.
Mm.
Eller mellan Transtrand och Mora då. Som faktiskt också då blir 4 eller 5 kilometer längre än själva Vasaloppssträckningen är på skidor.
Just det.
Men för att göra en lång historia kort där då, så jag simmade ju loppet. Det här var ju också veckan efter mitt VM-silver i triathlon.
Mm.
Som jag tog då, ja, precis första eller andra juli eller något sånt där, tror jag.
Och var det positivt eller negativt för det här? Jag tänker att du var i rätt bra form.
Ja, jag
du
var
kanske
ju,
också var sliten.
Jag var i extremt bra fysisk form.
Ja.
Däremot var ju min rullskidsform obefintlig.
Ja, hade du åkt rullskid innan det?
Nej, jag hade ju absolut inte ställt mig på ett par rullskidor innan VM.
Nej.
Det var ju fullständigt uteslutet, för det var ju det stora målet. Och det hade jag ju aldrig någonsin tänkt att riskera för ett gippo, som det här ändå är då, eller blev, eller var så. Jag begränsade då min rullskid, och jag hade ju inte åkt speciellt mycket skidor överhuvudtaget fram tills dess i mitt liv. Det var ju väldigt högst sporadiskt och inte, med inte speciellt bra teknik. Nu är jag ju en mycket, mycket bättre skidåkare Däremot är jag ju säkert inte en bättre rullskidåkare nu.
Jag sa det till dig när vi spelade in här. Det är en av de roligaste rullskidbilderna jag har sett. När du åker rullskidor just under det här eventet. Som du, med någon bredvid dig.
Ja, nej, men...
Knäna liksom har fallit in.
Blodig och jävla.
Och köa med bilar bakom.
Ja, så är det ju. Nej, men vi åkte ju lite rullskidor den här veckan då. Varav Erik Wikström brukar ju med glädje återberätta då ett av våra få rullskidspass då på Kransmossen. Där han skulle visa mig då. Ja. Och det jag direkt så här bara, men den här backen kan vi inte åka. Ska jag åka ner för den här backen då? Hur tar jag mig ner för den? Och han bara, vilken backe? Då var det ju så här, två, tre höjdmeter eller någonting.
Ja, vilken backe?
Den här backen för fan. Hur fan ner för? Ja, så jag åkte ju några rullskidspass där med största vinglighet och så här, och investerade ju väldigt mycket i olika typer av skydd, inklusive då, ja, naturligtvis armbågsskydd, knäskydd, sånt som riktiga rullskidåkare aldrig skulle ha. Och jag investerade också i ett par byxor som jag tror innebandymålvakter har, där de kan då hasa sig på rumpan, som är då väldigt värderade runt om hela höften.
Måste ju varit väldigt smidigt.
Nej, det var ju inte så smidigt i alla fall. Men jag simmade Vansbrosimningen och jag tror jag kom nia i loppet.
Ja.
Jag typ så här, jag stod på, men ja. Så,
höll du igen lite?
Ja, lite kanske. Eller ja, fokuset låg ju inte på loppet som sådant. Men jag simmade ju på. Starten gick och jag stod på. Man fångades ju upp av stämningen.
Ja.
Men jag kom ju ändå, så att jag var ju ändå topp 10.
Ja, det är bra.
Sprang ju bara upp och så rakt in i väntande bil. På med liksom underkäll och kläder. Och så åkte vi bil upp då till Transtrand.
Just det. Inte så, helt lagligt kanske?
Nej, men ändå. Jo, det får jag nog ändå säga. Förhållandevis lagligt. Ja. Det är ju ändå en sån här liten väg med trafik. Man kan ju inte åka jättefort. Nej, vi blåste inte upp. Vi körde upp. Mm. Men allting var ju klappat och klart. Ja. Och det här var ju supportat av Red Bull. Så det var ju väldigt så här, det var ändå ganska mycket halabaloo runt om.
Ja.
Det var så här, satt ju portaler uppe och det var ändå förberett.
Ja, vad roligt.
Ja, det hade varit reportage i Aftonbladet innan då. Där det fanns läkare som uttalade sig om att det här var livsfarligt att utföra såna här långa aktiviteter i ett streck. Då. Jag tror det var någon form av fotbollslandslagsläkare då, som uppenbarligen tyckte att allt som var längre än 2x45 minuter går lunka löp var ju fysiologiskt omöjligt i princip. Då. Det är någonstans där är gränsen för mänsklig uthållighet. Ja, det var hans referensram. Han tyckte det här var farligt.
Ja, men kul ändå.
Ja. Nej, men så körde jag ju då rullskidor och det var ju det som jag var nervös för då, naturligtvis. Och jag var inte nervös för själva de fysiska betingelserna, alltså den fysiska utmaningen att åka rullskidor.
Nej, för det är ju bara att,
ja, jag var ju nervös för nedförsbackarna. Det är ju några vårdliga nedförsbackar på asfalt.
Får man ändå, det förstår man ändå när du berättar om de här skydden. Det var det som oroade dig.
Och
vad hade du för hjälm?
Jag hade ju min cykelhjälm på mig.
Ja.
Ja. Och jag åkte ju då typ diagonalare då liksom. Jag var ju inte så bra på staka. Så att jag diagonalar ju och staka, så det såg ju väldigt lustigt ut liksom. Och när vi kom till de här nedförsbackarna då så tog jag av mig skidorna och sprang ner. Men Erik berättar ju också att när man åker, alltså det kan ju gå fort ner, det kan ju gå 60 km i timmen. Mm. Det är ju riktigt otäckt.
Ja, fruktansvärt.
Ja, det är ju, nej, det fanns ju inte på kartan. Men ibland så kunde jag ju åka och jag tyckte det gick bra och så bara, tjup! Du vet, så kunde liksom, du vet, så kunde jag få så här bakvikt och bara skidorna bara stack iväg under. Så att jag ramlade ner i det. Så några gånger hände det så att jag bara ramlade ner i diket då.
Obehagligt.
Ja, svår.
Den här personen som åkte bredvid dig på bilden, var han med hela vägen eller?
Det är ju Staffan Larsson.
Ja.
Som ju då är en Vasaloppsikon, en svensk skidåkarikon.
Okay.
Som då åkte ut för att då hjälpa mig lite grann det sista då. Peppa mig så.
Mm. Han var inte med hela vägen?
Nej, alltså. Det var han inte. Han åkte ut och mötte mig kanske de sista tre milen eller någonting då. Men det är ju som sagt, jag måste posta den bilden. Det är en väldigt rolig bild då. Det är ju då en väldigt kobent Jonas Kolting. Med blod då, som rinner ner längs benen. Där man ser att det är en ganska... Och så står ju då en betydligt rakare och med bättre hållning skidåkande Staffan Larsson jämte. Och så är det ju då en lång... Det är ju en skön perspektivbild också. Så man ser ju då, det är en lång rad med bilar bakom då.
Ja, det är
min bil då som är supportbil då.
Ja.
Liksom försöker så här... Kör inte typ så här... Nej, man får inte köra om... Det vill säga blockera trafiken. Nu är det farligt här framme.
Ja.
Det är en vinglig åkare på vägen. Du får vänta på... Ni måste ha gott om plats för att köra om.
En kilometer raka.
Ja, precis. Måste ha gott om sikt där. Vi vet inte vart han tar vägen på vägen.
Ja, vad
roligt.
Men
jag åkte ju ändå hyfsat. Jag åkte ändå på 5:50 tror jag.
Det är ändå väldigt bra.
Och då, med tanke på att jag inte utnyttjade speciellt mycket nedförsbackar och gratisfart, så är det är ju ändå okejare.
Ja, men det är väldigt bra genomfört då.
Ja, det får man ändå säga. Det var ju ändå hyggligt liksom. hyggligt.
Erik pratar ju ofta om trögheten i hjulen på rullskidor. Att man ska ha tvåor, tror jag han säger, är mest likt vanliga skidor. Vet du vad du hade för
hjul? Jag hade nog ganska tröga. Jag hade nog väldigt mediokra rullskidor, tror jag.
Ja.
Tämligen mediokra. Och jag har nog aldrig någonsin använt dem efteråt. Jag tror jag slängde dem efteråt. Nej. Eller jag hade ju så här att jag ville rituellt, som en rituell brand, bränna upp dem.
Ja.
Som
kanske smälta ner dem i ett...
Ja, mer som en i en hatdemonstration mot rullskidor som företeelse.
Ja.
Ja, men, och det ska ju också sägas att riktigt duktiga rullskidåkare går ju omkull. Vår gode vän Erik då, som ju är ändå, får man ju ändå betrakta som expert, upphöjt till två på rullskidor, rent och tekniskt som den coachen är, har också kört omkull på rullskidor. Det fastnar liksom en sten i de här hjulen, det blir ju tvärstopp.
Det var inte alls länge sedan heller.
Nej. Och det blir ju så här bara, det är ju faceplant.
Bra. Plöja asfalt med näsan.
Ja, sjukt osexigt.
Ja.
Fy fan. Men i alla fall, så det var ju det som var, jag var rädd för verkligen då.
Förstår jag. Vi kan ju bara säga, det var ju roligt med han, din kompis, vad heter han? Som åkte rullskidor genom hela Sverige nu.
Fredrik Eriksson, ja.
Ja.
Det var fantastiskt.
Han har hållit på hela sommaren.
28 dagar.
Ja.
Ja. Med ryggsäck.
Ja.
Och tältat.
Tältat varenda dag.
Ja.
Ja. Långt över ett Vasalopp varje dag, tror jag. Ja, eller i alla fall runt omkring där.
Ja, många dagar åkte han ju längre än ett Vasalopp.
Ja.
Tveklöst. Jag vet inte hur många mil det blev, för han åkte ju inte rakast vägen direkt. Han åkte var ju inne i Stockholm och vände och hade sig.
Ja, många dagar med regn och flera vurper och också hög topphastighet, tror jag.
Hade han några vurper?
Det hade några vurper. Ja. Ja, många var det kanske inte med.
Nej, men det får man ju nog vänta sig på så många mil och så här.
Ja. Ja.
Men så att det var ju kanske då 1,5-2 mils rullskidsträning innan det, ever. Och så då 9 mil rakt av.
Mm.
Och så då in...
Hur många mil efter det här?
Absolut inte en enda. Överhuvudtaget inte stått på rullskidor efter det.
Så 11 mil ungefär har du gjort på rullskidor.
Den enda konditionsaktiviteten som jag kategoriskt kommer att vägra att genomföra, utföra, bedriva, delta i.
Ja.
Någonsin. Ja, men och sen då så var det ju en liten besvikelse då att vi inte kunde flyga helikopter då, eftersom den bokade turen, men man vill inte flyga, det var oska, det var storm, det regnade jättemycket. Jag kommer inte ihåg om det regnade mycket på mig när jag åkte rullskidor, men det tror jag. Men det var ett hiskeligt dåligt väder då på vägen ner till Motala.
Mm.
Så redan där var vi lite inställda på att det kommer nog bli tufft att klara schemat, men vi är ju liksom inne och gör det här, och ja, vi gör det bästa av det, och det är ju liksom ingen annan som har gjort det på det sättet ändå innan.
Eller hur?
Och så vi åkte vi bil då ner till Motala, och det blir ju också så här, det är klart att eftertanken skrankar bleket, så hade det ju varit smartare då att börja med rullskidorna och sen jobba sig neråt för att spara in på bilmil. Men, ja, men jag vill ju ändå ha det konceptet, jag vill ju liksom ha en riktig, ja, jag kan delta i det riktiga eventet här, och då gör jag det.
Eller hur?
Så kom jag ner där, och sen då så stod min cykel klar, och då är det ju solocykling runt Vättern då.
Var det din triathloncykel då?
Tempocykel. Ja, det var det. Som jag körde på, absolut. Startade på kvällen ganska sent, har jag för mig, och det började väl jag vet inte om det började regna direkt, men det var ju dåligt väder stora delar av natten där. Så de körde med bil bakom med lyktor, så hade jag ju lampa på cykeln och lampa på hjälmen, om inte jag minns fel också då.
Ja.
Men då vet jag att det var sådär cool känsla där att susa fram på de här vägarna då från, och jag var ju i superbra cykelform. Men då liksom susa fram där längs Vättern ner mot Jönköping. Och det var ju det jag var minst så här orolig för. Men jag cyklar långt liksom. Ja. Okej, okay. Ännu ett långt pass bara på cykeln.
En vanlig dag.
Ja, en vanlig dag liksom. Och det är också en sån här känsla när man väl börjar. Så bara, ja men nu har jag bara 27 mil kvar. Ja, nu är jag ju här. Ja, nu är jag ju här. Ja, men här, nu är vi ju här.
Hur lång tid tog det då?
Nej, och sen så kom jag ner till Jönköping, vände upp och kände mig stark. Och sen blev jag ju då, det blev ju liksom kväll, det var ju natt. Och sen blev det ju ljus då, 3-4 så här då. Och så började jag bli lite sömnig och trött. Jag vet att jag var ganska trött där när jag kom till Karlsborg. Och så där då.
Bra, var sponsrad av Red Bull då ju.
Ja.
När man blev trött.
Ja, det blev nog Red Bull, tveklöst. Ja. Ja. Och vet jag att jag tyckte det var väldigt, väldigt tråkigt där vid Askersund då, när det var 4 mil kvar någonting då, när man vände över där.
Ja.
Kände jag så här, men nu får det fan vara klart. Och började få ganska mycket skavsår också i ljumskan och sådär.
Mm.
Som ju då satt i lite sen skidåkningen då, eller det började ackumuleras lite grann då. Och bara för att jag var så jävla blöt hela tiden.
Ja,
då var
det,
ja, ja. Ja, men det tog, och sen så rullade jag in i Motala, då var jag ju ganska tagen faktiskt då. Mer liksom, det var ju också, jag hade ju ganska ont i ryggen efter de här rullskidorna.
Det kan jag tänka mig.
Och värk i armarna.
Ja,
jag var bara trött. Men jag tror att jag
säger den som inte hade varit sliten.
Nej, men jag hade strax över 9 timmar ja. Solo där då. Så det var väl ändå ett okej distanspass. Och jag vet att jag har också en bild då där jag liksom typ har lagt mig i målområdet där i parken där när man går i mål.
Mm.
Och så får jag hjälp då att liksom ta av mig så här skoskydd och jag kunde liksom inte böja mig ner. Jag hade så här kramp, fick så här kramp i baksida låret som jag försökte röra mig då. Så, ta av mig då alla de här blöta, inkissade kläderna också. Ja, det var ju inte tal om att stanna. Det var väl enda fördelen med att det regnade, det var ju att man bara kissade fritt. Det var bara frikissning hela vägen då.
Ja.
Och så packade jag in då min ganska lemlästade kropp då i det här laget i bilen. Och då tror jag att jag hade ju en Volvo V70 då. Jag kommer inte ihåg om jag hade flera fordon. Men typ att jag låg lite grann raklång i skuffen på något sätt.
Ja.
Så med ett fältsäte, typ bara för att liksom få sträcka på mig.
Det förstår jag.
Ja.
Sov du då på vägen?
Nej, jag tror inte jag sov nästan. Jag tror att jag kanske eventuellt slumrade till lite. Men det var ganska mycket koffein då som cirkulerade i min kropp då.
Ja, jag kan tänka mig.
Och det var ju också där då att chansen hade ju funnits att vi hade haft en helikoptertransport från Motala till Stockholm då också. Men det gick ju också om inte då eftersom vädret då fortsatte att vara dåligt då.
Just det.
Sen när vi började närma oss Stockholm då så... Det är ju ganska långsam bilåkning. Du vet, man ska åka ner från Dalarna ner till Motala. Det är inga snabba vägar.
Nej.
Även från Motala till Stockholm gick inte jättesnabbt då. Så man tar sig ut till Lidingö.
Mm.
Ja. Hur som helst då, så ändå när vi närmar oss löpningen, och det var ju min grej som proffsatlet när jag var liksom duktig. Det var ju att springa trött. Så jag var ju liksom, det var ju också så här, ja men
det är långt.
Ja, det är som en Ironman löpning och vi behöver inte ens försöka springa i 3. Det är liksom, det är bara springa. Och det kommer bli bättre när jag väl börjar. Och det blev det. Så att, och vi visste ju vid det laget att ja, det kommer rinna ut lite grann. Tiden kommer rinna ut lite. Men skitsamma, nu kör vi. Och då hade jag med mig ett par stycken då som hade hjälpt till då att, så att man följer bansträckningen riktigt då.
Ja, var det jag tänkte fråga. Hur höll du koll på banorna? Vätten, ja. Kunde du själv eller?
Ja, Vätternrundan är ju väldigt så här self-explanatory. Och det hade vi ju så bilen liksom tuta i då. När man det är ju inte jättemånga svängar. Det är ju lite grann ute Motala där.
Ja.
Och sen när man kommer ner till Ödeshög. Just så det. Kör man ju där, tror jag, man svänger höger i Hästholmen in. Man kör ju liksom inte in i centrala Ödeshög.
Nej, men lättare ändå att hitta själv än på Lidingöloppet.
Ja. Och sen när man väl har svängt förbi Jönköping och Jo så är det ju väldigt... Det är ju, ja, det går inte att köra fel liksom. Och sen när man kommer sista från Askersund in så ska man ju svänga, man kör ju inte stora, man svänger ju in lite där som du själv vet då.
Ja.
Ja, så det var bilen tutan. Nej, men då hade jag med mig en kompis från lumpen som heter Johan Näsman som var juniorvärldsmästare i orientering. Som tävlar för IFK Lidingö då.
Ja, okay.
Han och några andra som sprang med och visade vägen då. Även där är det också så. Okej, den sväng där svängde, men det är också väldigt... Jag hade ju sprungit Lidingöloppet flera gånger innan för den delen, så jag visste ju...
Men det är några ställen där som man kanske har svårt att hålla koll på.
Ja. Nej, men det blev ju helt exakta banan. Nej, men det gick ju jättebra. Jag sprang på 2.14.
Ja, det är bra.
Ja, och kände mig, när jag gick i mål var jag ju faktiskt piggare än vad jag har varit de senaste 10 timmarna.
Ja.
Så jag tror det tog 25 timmar och 2 minuter eller 25 timmar och 7 minuter eller någonstans. Fick jag ett diplom av klassikerorganisationens ordförande och Lidingöloppets ordförande. När jag gick i mål där blev uppmärksammad och det var mäktigt på alla sätt och vis.
Häftigt.
Ja, det var riktigt härligt.
Uppmärksammad nu 15 år senare.
Ja, uppmärksammad
i Falköping i alla fall.
Jajamensan, i Falköpings tidning. Det ska vi inte och då vet jag efter det sen och då var ju klockan. Och nu starten, jag kommer inte ihåg när starten gick i Vansbro. Starten kan ha gått 1. Så jag var i mål då 2 på dagen. Och då var det lite så här tv-intervju och det var tidningar och så här. Och det var lite så här halabaloo hit och dit. Och så vet jag att det tog ganska lång tid innan jag åt. Och så åkte jag till hotellet och åt jag lite grann. Och sen skulle jag på någon tv-intervju. Och så kände jag bara så här. Och sen, det hade inte blivit någon riktig mat. Och så vet jag bara så här att jag var så här, jag blev så här primalt.
Hungrig.
Så här, primalt hungrig. Ja. Du vet, jag var så här, min kropp, jag hade inte ätit jättemycket det här dygnet. Det var några, du vet, det var lite energi, det var lite så här proteinkakor, lite energikakor. Så hade så här Vitargos proteinkaka på den tiden.
Ja.
Men det var väldigt lite riktig mat så du vet att så här, att jag köpte åt jag tog åt så här på en korvmoj.
Aha.
Så här mosbricka. Med jättemycket räksallad. Och korv. Som ju då stillade den värsta hungern. Men sen blev ju jag ju snabbt då väldigt mycket mer trött än vad jag var hungrig. Sömnig. Ja. Liksom verkligen så här. Jag hade ju verkligen
var det innan tv-intervjun då?
Ja, nej, men jag var ganska sammanhängande då. Men det var efter tv-intervjun då. Och sen, ja, okay. Sen vet jag att jag gick och la mig då. För jag hade ju liksom dygnat. Jag vet inte hur många timmar jag kan ha varit vaken. Men det måste ju varit 32 timmar eller någonting.
Ja.
Men så vet jag att när jag gick upp påföljande morgon, vet jag, sov ju väldigt, jag tror jag sov ju väldigt djupt den natten. Sen vet jag när jag gick upp på morgonen där sen då, tittade, var jag i skavsur över kroppen, vet jag, helt lemlästad och bara trött så här tagen. Och då vet jag så här, då kändes det som, då var det som att min mage gick inåt.
Det var som att, det hade försvunnit.
Nej men det var som att jag var, det var det, jag har aldrig känt mig så mager hela mitt liv.
Du var ett skelett.
Nej men jag bara kände mig att jag behöver äta frukostbuffé. Vet du att jag tänkte jag behöver gå ner och äta frukostbuffé nu och jag behöver sitta där ganska länge antagligen.
Hur länge har de öppet?
Hur länge kan vi sitta där nere egentligen?
Mycket buffé har de.
Ja. Ja. Nej, men det är ju inte, sen är det ju ingen som har gjort det liknande på samma sätt så faktiskt. Jag får ju ändå säga att när det gäller att fullfölja riktiga vanorna så är det ju faktiskt ett rekord.
Ja.
Fortfarande finns ju folk som hävdar att de har gjort det men som inte riktigt har fullföljt alla vanor då. Men det behöver vi ju inte gå in på närmare detalj.
Nej.
Så jag är väldigt, det var ett, och jag tänker inte speciellt ofta på de här äventyren. Jag vet att jag brukade berätta det lite grann som anekdoter på vissa föreläsningar så här. Under lång tid efteråt, för det var ett sånt roligt, man kunde ha ett väldigt roligt bildspel.
Ja, det är klart.
Och sen tycker jag ju att den svenska klassiken är en fantastisk företeelse. Så att jag har pratat om det på några internationella föreläsningar som jag haft och sådär. Inte bara för att lyfta den prestationen som jag gjorde, utan prata om svensk motionsidrott och just det här att det här är förankrat i svensk historia då, och inte minst Vasaloppet och lite grann hur då en svensk klassiker på många sätt är ett insteg då till träning och till event och till hälsa naturligtvis då. Men också till triathlon och swimrun.
Det är häftigt. Jag tänkte säga det att på senare år nu de här grejerna, Störla-proven som folk kallar det, som du har gjort, simma runt Gotland och sånt. Ja. Det har ju alltid funnits en större agenda eller något välgörenhetsprojekt bakom eller så. Men det kanske inte gjorde det i det här fallet. Nej. Då. Men du ändå har använt det för att sen sprida kunskapen om.
Ja, alltså jag vet att jag kommer mycket väl på när jag kom på idén också kring det här, och det vet jag att det gjorde jag efter jag vann min första VM-medalj 2001.
Ja.
Då vet jag att min pappa var på besök i Sverige och då var vi uppe i Norrland där min pappa kommer ifrån, uppe hos i hans föräldrahem och där mina kusiner bor och sådär, där vi har släkt kvar uppe utanför Älvsbyn.
Mm.
Och då vet jag att vi pratar lite grann om min pappa som då har flugit varmluftsballong, haft varmluftsballongfabrik och vet han har varit mycket så för det har varit mycket så liksom hur man kan använda PR och så här.
Just det.
Varmluftsballonger i olika reklamkampanjer och hit och dit och så pratade vi om vad kan man göra som är så här som ett jippo som ändå är positivt som kan bli intressant att följa och som är lite så här marketable då.
Ja.
Och så han är ju inte så, han vet inte vad klassikerna.
Nej.
Liksom, för han har ju aldrig sportat så liksom, och han flyttade till Kanada 1979 liksom.
Ja, just det.
Så förklarar jag det här och så bara, men det är ju som en triathlon egentligen, simma, cykla och springa, och så är det lite skidåkning också.
Mm-hmm.
Och så typ så här, tänker man skulle kunna göra allt det i ett enda svep, i ett streck. Mm. Det är ju inte någon som har gjort då.
Nej.
Och vet jag att jag kom, tänkte jag på det, och det var väl där någonstans där i mitten på augusti 2001. Så det var ändå en idé jag hade ganska länge.
Ja.
Så att det var ju liksom egentligen bara att det var en häftig grej att göra som ingen någonsin hade gjort. Och att det då passade ju mig perfekt naturligtvis då.
Ja, det är klart.
Det var ju mina idrottsgrenar då. Med ett väldigt, väldigt stort undantag.
Med ett stort undantag. Är du sugen på att göra om det eller?
Absolut inte. Jag är faktiskt väldigt osugen på att göra om alla de grejerna jag har gjort. Egentligen.
Om det skulle komma någon nu och köra lite snabbare då?
Ja, varsågoda. Säger jag bara. Jag kan stå i målet och ta emot och gratta. Men nej, det är inte aktuellt.
Nej.
Det kan jag säga. Och det är så här, jag kan simma Stockholm. Vi åkte ju båt nu på bröllopet jag var på. Åkte vi ju båt i kanalen. Just då slussade vi höll på. Det är också hade simmat. Då åkte vi från Motala lite baklänges som jag kom då. För jag kom ju via. Så åkte vi ner då till sjön Båren.
Mm.
Och så åkte vi ut där. Du var inte med på den tiden, Niklas, där.
Nej, det var inte.
Nej, men då, jag kom ju simmande då genom Båren och så fram till de här slussarna, gick runt och så simmade jag in då till centrala Motala. Dynudden typ. Och så, sen dagen efter simmar jag över Vättern då, eller till Fjuk och så. Ja.
Vilken upplevelse var bäst då? Simma eller båt?
Nej, båt var ju klart angenämare kan jag säga. Det var, ja, definitivt angenämare. Det var mycket angenämare att stå där med ett glas bubbel i handen och finklädd med min son Rufus i famnen.
Det förstår jag.
Här har pappa simmat, förstår du. Ja, pappa, inte akta relingen där nu. Ja, ja. Nej, men det, och så tänkte jag så här, tänk och simma här nu, tänk att komma simma där nu och så bara... Och så tänker man tanken lite längre så här... Och så här fördjupa sig i hur det verkligen kändes. Och just det, nu ska vi se. Den, det var den dagen. Ja, nej, det var ju oerhört jobbigt.
Mm.
Ja. Nej, men jag tror inte att jag ska göra många av de här sakerna. Nej, de är gjorda nu för mig. Jag ska inte göra det någon gång. Du vet, det är ju så här, jag tänker med ÖTÖ. Som jag har 14 år i rad år. Så här, hur länge kan man hålla i? Nej, men så länge som jag kan. Ja. Så länge som jag har möjlighet att vara med den första måndagen i september. Ja. Så kommer jag vara på plats och köra.
Ja, det är klart.
Och när den första måndagen kommer, där jag av någon anledning, om det är sjukdom, skada eller andra, någonting som jag inte kan bortprioritera, så kommer jag aldrig mer att köra.
Nej, nej, då är det
gjort. Då kommer jag aldrig mer att köra. Nej, då är ju det gjort.
Det är bara så länge streaken lever som du kommer fortsätta.
Absolut. Det, ja, nej, det kommer jag aldrig mer att köra.
Nej,
nej.
Det förstår jag.
Verkligen inte. Då är det färdigt. Då är det projektet klart.
Ja.
Men fortfarande så här 14 years and running liksom.
Ja, men det ändå,
då är det ju så här, nu är det färdigt. Nu är det klart. Eller, ja. Men det kanske blir 10 år till. Eller, vem vet?
Vet man inte.
Förhoppningsvis i år. I alla fall. Vi är anmälda.
Ja.
Ja.
Jag tror att vi har nämnt det tidigare, men det hade varit häftigt om du fick en sån veteranväst i Ötelö i Vasaloppet. 30 Vasalopp ska man ha för att få köra med veteranväst, tror jag.
Ja, det måste jag säga till Lämmen. Det är ju faktiskt det kan jag ju tycka att jag har tjänat ihop det faktiskt.
Ja,
jag vill ha den första veteranvästen.
Jag tycker ändå att kan komma efter 20 år kanske. Nej, i just det.
Jag kan tänka 15 år, jag menar, då borde man för fan få en veteranväst. Till nästa år vill jag ha en veteranväst.
Ja.
Ja, de har olika nummer. Jag vill ha en speciell Golden Bib. Veteran. Och då är det så här, då jag vill ha, det är så här.
Undrar om det blir så Vasaloppet då, att man
hänger ett spår.
Ja, man klappar lite på veteranen när man kör dem. Bra jobbat, för de startar ju först i Vasaloppet. Så man kör ju om. Jag kör ju inte om alla veteraner när jag körde Vasaloppet, men jag körde ju om några veteraner.
Ja, och de envisas också att ligga då så här, men jag ska stå i vänsterspåret ändå, för det gjorde jag 1947.
Men det är roligt att prata med dem och kvira dem och heja på dem och peppa dem. Det kanske blir så på ett tag, men när folk springer förbi dig. Bra farbror, bra farbror. Snart får du vätska.
Ja, jag vet, ja. Och kanske också starta tidigare.
Ja, för vi startar för
två timmar tidigare. Jag har behövt tid på mig nu. Farfar har svårt att ta sig upp här, för de har hållit stenarna. Det tar lite tid här.
Ja.
Lyfta på fötterna så.
Eller hur?
Däremot kan jag tänka mig att köra Ultraman igen, definitivt.
Ja.
Som vi också pratade om idag i Jönköping.
Just det.
Det är en annan typ av, för det är ett sånt helhetsäventyr.
Men det har du varit pratat om nu ett par år. Ja. Så har det kommit lite andra grejer emellan och
ja,
sånt.
Men, ja, precis. Och inte minst då vulkanutbrott på ön då, som har gjort att originalbanan inte är farbar för tillfället då.
Just det.
Vilket ju tar väldigt mycket udden av hela upplevelsen då, för att man inte kommer runt ön som det är tänkt då.
Mm.
Så att det är ju också en, liksom en stor grej naturligtvis då, att jag vill ju köra riktiga banorna så sätt.
Just det, men det är inget du har släppt tanken på?
Nej, det har jag inte. Därför att det är ju en sån härlig resa. Det är ju mer ett upp... Det kan man ju absolut tänka mig att träna för och genomföra så gott det går då. Därför att det blir en sån härlig resa.
Just
typ att vara borta ett antal veckor, ta med sig familjen och Rufus åka dit och så. Ja, ja, det är klart.
Roligt.
Du kan vara där och filma, köra bilen och så bara, ja, nu har vi ett ännu ett äventyr här.
Ja,
ja.
Lägga till handlingarna.
Ja, precis.
Ja.
Ännu en strafatt så här som vi ska plåga kroppen lite grann med.
Ja, ja, men så det är det då. Det är Ötelö så länge du har running streak och Ultraman kan du tänka dig göra dem också.
Ja.
Men annars så är det nya grejer.
Ja, nya grejer, nya utmaningar. Nu är det ju SUP här. SUP-utmaningar.
Ja, vad tänker du då?
Nej, men det finns sådana coola SUP-äventyr som är långa också. SUP är ju fräscht och härligt och jag gillar ju SUP.
Du långsuppade ju häromdagen här, berättade du för
ja,
mig.
Ja, en mil.
Ja.
Ja, nej, men jag är ganska bra på SUP faktiskt.
Ja.
Ja, jag tittade på SM på SM-veckan i SUP och pratade med Magnus där som jag intervjuat här som vann.
Ja.
Och han sa, där hade du inte gjort bort det om du hade kört det. Om du får träna på svänga runt bojarna med folk som var med där på SM där, de var ju inte, Magnus var ju outstanding, men många andra var ju verkligen faktiskt inte speciellt bra. Det var ju några som ramlade i och...
Vad tror du att du hade haft chans på en SM-medalj?
Nej, nej, men alltså man kan vara med, menar jag. Nej, ja. Nej, alltså SEA, nej men alltså jag så behöver inte håsa mig själv så, men jag menar det är ju inte det är kul att börja att köra saker som man kan bli bättre i.
Men finns det några event där man suppar runt någonting?
Ja, det finns en supptävling där man suppar runt Kungsholmen.
Alltså? Annat.
Ja, visst. Jag tror att det är 10 eller 11 som heter.
Ja.
Som, det jag, jag tror inte att jag kan vara med i år. Men det finns ju sådana tävlingar helt enkelt. Lite så här distanssupp. Kan jag absolut tänka mig.
Ja, mm. Vad kul.
Det är mycket annat då, i alla fall. Men det är lite kul, det är ändå kul att tänka på sånt som man, och prata om sånt som man har gjort faktiskt.
Ja, det är roligt kanske.
För det är bara det roliga som man minns. Och det är ju den här djupa misären som ju du trots allt, till och med när man är då i sitt absoluta peak fysiska form i livet, så här, man tål då under den tiden då jag tålde i princip vad som helst.
Mm.
Ändå under den tiden var det ju djup misär, djupaste misär. Så man får ju vara ödmjuk inför det ändå, att ja, man behöver inte göra om allting man har gjort, utan man kan bara nöja sig med att det är gjort en gång eller flera gånger vissa saker, och att det minnet ändå är väldigt roligt att plocka upp från tid till annan då.
Det är klart, vi kommer föra det här igen, tänker jag.
Ja, 5 år.
Ja.
Men ändå kul så här att tiden har gått så fort. För när jag tänker på det och lever min i det, så känns det inte så där jättelänge sedan.
Nej.
Jag så här, kunde verkligen så här erinna mig så här flashbacks. Jag bara, ja. Så, ja, just det, då kändes det så här. Och så kom man ner och då vet det, vi var efter vi fikade med Filip och så.
Mm.
Man körde ner där förbi äppelodlingarna. Det minns jag väldigt starkt då, att det gick väldigt fort där. Liksom, att jag tänkte, ja, nu är jag ju snart i Jönköping.
Ja, det är klart.
Och oj vad det går. Så där. Ja. Det var så här, en häftig känsla. På natten, regnet bara öste ner liksom. Att det var,
ja, men roliga minnen har ju.
Att det var coolt, så på det sättet då.
Men du, apropå djup misär, vi ska ju ta lite frågor om den här långa fastan som vissa i alla fall tycks tro är en djup misär, kanske. En del människor som
en
inte
del,
har testat det.
En del tror ju att det faktiskt är ungefär som att plåga sin kropp i långa uthållighetsprov, men i min erfarenhet så är det ju precis tvärtom.
Mm.
Det är ju faktiskt raka motsatsen till det.
Just det.
Ja.
Men jag tycker ändå att vi kastar in ett ord här från veckans partners och sen går vi direkt på frågorna.
Ja. Vi vill ju då pusha för våran partner den här veckan, och det är ju Colting Borsén Coaching. Som ju är den coachingverksamhet som jag och Jojo Borsén har och som vi är väldigt stolta över. Den firar ju 5 år nu, nästa år. Och vi har ju nu startat införsäljningen, eller öppnat införsäljningen, eller öppnat anmälan rättare sagt, till nästa års coachingupplägg då, som börjar den sista september. Och det är ju för dem som vill ha hjälp fram till ett stort triathlonmål 2020.
Just det, med träningsprogram och liknande.
Precis, och träningsprogram är ju bara en sak i det hela då, men det är ju för de som kanske ska köra Jönköping 70,3 Ironman, eller ska köra Ironman Kalmar, eller någon annan lång triathlon helt enkelt. Det kan vara Borås triathlon också, som många har faktiskt som mål att köra då, men många har ju en längre triathlon då.
Det jag har hört om Colting Borsén, och som du och jag kanske inte riktigt hade i åtanke när ni drog igång det här, ja, är ju den här otroliga gemenskapen som alla känner som är med.
Ja.
Jag har ju själv inte deltagit i coachingen, men jag känner ju många som gör det. Och alltså den här, att alla, man tränar ihop och man pratar med varandra och sånt, det verkar vara en oerhörd sammansättning.
Ja, alltså, det är ju det som har blivit, det är ju community-delen som har blivit så mäktig.
Ja.
Vi drog igång då, och då var det ju väldigt mycket så här, men vi tillhandahåller ett träningsprogram, vi håller tillhandahåller en röd tråd, vi ser till att folk förstår varför hur de ska träna och varför, vi håller dem i handen genom det här. Vi vet modellen för att liksom kunna ta sig från noll till Ironman finisher på 10-11 månader, om man gör på rätt sätt då. Och vi eliminerar de värsta farorna, vi ser till att triathlon blir en positiv upplevelse, införliva i sin vardag och så vidare då. Och sen så kopplar vi på annan kunskap till det då, som vi gör. Vi har ju mängder med filmer exempelvis då, instruktionsfilmer som visar hur man gör vissa saker, hur ser styrkepasset ut, hur ser den här teknikövningen ut i simning, vad betyder det här? Och sen har vi då massa kunskapstexter, och så spelar vi då in en podd var fjärde vecka där vi liksom pratar kring nu är vi inne i den här perioden, nu ska vi göra det här. Men sen är det ju, så har det ju blivit så, som en väldigt positiv bieffekt av det här, har ju blivit genom våra sociala medier och genom de fysiska sammankomsterna som vi har, och genom att vi har dragit igång en klubb som heter Colting Borsén Triathlon Club, genom att vi har startat då, eller genom att vi har skaffat oss gemensamma klubbkläder, så har det blivit en väldigt fin community där, som lever helt och i sitt eget liv utan egentligen min och Jojes. Vi är ju sammankallande naturligtvis till väldigt mycket, men det folk hittar sina egna kompisar och sina egna liksom kluster med, som och gör egna små träningsgrejer och som kanske umgås 6-8 stycken eller styr upp egna träningspass då utifrån hur schemana ser ut och så.
Mm.
Och det är ju otroligt kul. Och som hejar på varandra på tävling och som som är då väldigt livaktiga på våra sociala medier. På Instagram, på Facebook.
Mm.
Ja, det är riktigt kul.
Ja, det ser riktigt roligt ut.
Och det är så mäktigt. Vi har ju oerhört snygga träningskläder och tävlingskläder. Det är ju ett Hawaii-mönster. Får man ju, vill jag ju påstå.
Ja, det kan nog.
Lite Hawaii. Ja, men det är ju lite så här blå, men det är svårt att beskriva. Men de är väldigt...
Man kan väl kolla på Kotting Porséns Instagram så lär man ju se dem.
Ja, de är väldigt snygga. Våra tävlingskläder och våra träningskläder, liksom allting går ju i samma design och samma färgsättning.
Mm.
Och det som är härligt är ju att vi är våran klubb, våra klubbmedlemmar, våra adepter, vi är ju väldigt igenkänningsbara på tävling.
Man ser det direkt.
Ja, man ser det direkt på ett positivt sätt. Ja. Det är inte så att det, för det finns jävligt fula triathlonkläder, ska man ju ha klart för sig.
Mm.
Där det blir fult på fult, man har så fula loggor på liksom också.
Eller hur? Nej, men de är snygga.
Man tänker så här, jag har varit en sponsor, jag har fan betalt för att inte vara med på den dräkten. Mm. Jag har betalt för att inte vara med på den dräkten. Men så kan man ju inte säga om våra kläder, de är ju snygga.
De är snygga och man ser dem även på ganska långt avstånd.
Mm. Ja, precis. Det är inte så här, ja men de är orangea med... ja, typ så här. De är jättefula orangea. Nej, de är snygga.
Mm.
Behagliga.
Mm.
Och det har ju också blivit så att folk hejar på varandra och tar väldigt mycket så här peppar och supportar och jag vet, bara en underbar företeelse, hela våran coachinggrej då.
Härligt.
Ja, och då gör vi så att vi drar igång då den sista september, och då är det ju liksom, då börjar de från början lite grann. Vi skriver ju, det är ju alltid nya fräscha program då. Vi följer ju naturligtvis samma röda tråd, för vi ändrar ju liksom inte grundfil, så vi är från år till år. För det hade ju gått precis, det hade ju verkligen varit så här. Det hade ju verkligen varit att visa att nej, vi tror inte på det vi gör, vi vill bara förnya oss.
I år tränar vi spjutkastning.
Ja, exakt, nu tror vi på speedway, skytte, crossfit och tvärkastning.
Nej, men så funkar det inte.
Ja, nej, så funkar det inte, utan vi följer ju liksom en grundläggande filosofi och så. Och då har vi faktiskt och coachingen kostar ju 899 kronor per månad. Och vi brukar ju alltid säga att för allting som triathlon kostar, så är ju detta typ den billigaste grejen man köper av allt det som är en investering. Om man jämför med cykel, våtdräkt, anmälningsavgifter, träningsläger och allt annat, då är ju det här väldigt, väldigt billigt. Och då är det så att och sen så kan man köpa det årsvis också nu. Nu är det ju så här, man, oftast har vi haft att man köper 3 månader i stöten, men nu kan man köpa hela, precis som man anmäler sig till en tävling. Ja, men jag betalar ju så här, man anmäler sitt Kalmar. Det är ju inte så här betalt per månad, man betalar ju in.
Mm.
Ja, klart, anmäld. Då är det ju också med coaching att man kan köpa allting, köpa hela coachingåret på en gång. Och då blir det ju mycket billigare. Då tror jag det kostar 750 per månad och inte 899 då. Men vi har en liten kampanj, det är det jag vill komma till.
Ja.
Anmäler man sig till våran coaching fram till och med den 25 augusti. Man kan ju anmäla sig till våran coaching hela vägen in i september och liksom, eller in i oktober. Man kan ju anmäla sig när man vill och
man kan hoppa på.
Så har man lite så här introduktionsveckor och så börjar man. Men anmäler man sig till våran coaching innan den 25 augusti, då är man med i utlottningen av 2 stycken träningsläger till Plaitas. Det är ju så här Kotting Porsén-läget till våren. Det är ju värde 15 000. 2 stycken simcamp, 6 000. Och 2 stycken Colting Wetsuits T03, också värde 6 000. Det är ju alltså 6 stycken pristagare, inte en person. Nej, som vinner.
Precis.
Fan, jag vann läger, jag vann 2 läger.
Jag vann 2 läger.
Jag har skitliv, jag har inte tid att åka på alla läger.
Du måste ta ledigt nu från jobbet.
Så att det är 6 stycken av alla de som anmäler sig som kommer att bli lyckliga vinnare av förnämliga priser faktiskt.
Ja, men det är jättefina priser.
Och det är också en del i vår Colting Porsén-verksamhet. Vi har ju de här läger, vi har ju en lägervecka på Plaitas.
Mm.
Och det är ju liksom förbehållet, eller våra adepter har ju förtur. Colting Porsén har ju förtur. Och sen så öppnar vi upp de platserna som är kvar för andra som vill åka då.
Mm.
Men det är ju där det skapas så mycket community, och det är då också vi får skina extra mycket som coacher, för då är vi hands on och visar och liksom så här, då har vi chans att jobba mycket med hands on. Och sen är det ju våra simcamp i Borås då,
just det,
som vi har då 4 per år, och dit kan ju vem som helst anmäla sig då. Det är ju öppet för, vi har ju många adepter som kommer som vill ha liksom den extra crash coursen i simning från fredag eftermiddag till söndag lunch, men det är ju öppet för vem som helst som vill komma, och det är ju verkligen Det är ju verkligen anpassat till nybörjare, sådana som inte har crawlat tidigare då.
Just det.
Och, så att det är ju en del, det är ju vår verksamhet, men det är ju det erbjudandet jag framförallt vill lyfta. Mm. Anmäl er nu, glöm inte bort det, anmäl er till och med den 25 augusti och var med i utlottningen av 2 Plajitas-läger, 2 simkamp i Borås, 2 stycken Colting Wetsuits. Det är ju ett totalvärde där på 50 000 på de 6 produkterna.
Gäller det även om man gäller det både på månadsabonnemanget och ja, årsabonnemanget?
Ja, det är det. Ja. Så men man ska ju ha hela, man ska ju liksom ha ett coachingår där då.
Just det. Ja. Det är ju det bästa.
Ja, då går man in,
tänk, får man det billigare priset och så vinner man ett träningsläger också.
Ja, då är man ju hemma.
Det precis. Man har ju gått plus.
Då har man ju för fan gått plus.
Ja. Ja, men vad härligt. Vart går man in?
Då går man ju på coltingborsen.com. Mm. Och där finns det ju väldigt tydligt då där det står anmäl till coaching, erbjudande och sådär.
Ja.
Så att,
härligt.
Ja.
När man pratar om det då, simcamp i höst.
Ja.
Har du datum?
Det har jag. Vi har det första simcampet i Borås som är då börjar bli lite påtecknat nu då. Mm. Folk börjar anmäla sig i lite större skala. Det går ju, då har vi den 18 till 20 oktober.
Ja.
Fantastiskt, trevligt att kanske i en liten regnigare period på året där få krypa ner i Immerse Oneself i Borås simarena.
Eller hur?
Kör 4 bra simpass med oss.
Det kan vara sol också så man kan få springa på ett sånt färgglatt ryåsar.
Ja, men det kommer nog vara, det är en väldigt fin tid på året. Sen har vi 13 till 15 december, vilket ju också då tillfälligtvis sammanfaller med våran Lucia Swimrun den 15 december.
Såklart.
Såklart. Och vi har faktiskt till och med datum klara för januari. Det är ju en konsekvens av att ha blivit pappa. Ja. Att nu gäller det att planera långt fram.
Ja, ja. Bokningsbart också i januari.
Ja, bokningsbart. Ja. 24 till 26 januari.
Se där.
Så att lägg dem på minnet.
Ja, men vad härligt. Då tycker jag att vi efter den här lilla gingen här går vidare till veckans avsnitt. Då kör vi igång frågeavsnittet kring fastan.
Mm.
Så jag börjar med en fråga helt enkelt.
Som jag tror väldigt många har, och det är många som undrar också av våra lyssnare.
Ja, och det är ju varför ska man egentligen fasta? Vad är hälsofördelarna med att fasta?
Ja, vad är hälsofördelarna? Det är en bra fråga. För jag tror att många som tänker på fasta generellt, bland folk som inte lyssnar på våran podd, eller om man bara säger fasta rakt av, då finns ju det. Då tror jag det är många som tänker bara på viktnedgång kanske. Mm. Att det är ett sätt att gå ner i vikt eller att det är ett sätt eller att det har en fasta har ju använts i alla tider av människor av olika skäl och anledningar. Det har ju använts för att förhöja så att säga, för att det som vi pratade om i förra avsnittet, det här med att avstå eller att to abstain.
Precis. Att, avhållsamhet.
Avhållsamheten. Att det leder till en förbättrad tankeverksamhet eller förhöja tanken, rena kroppen ifrån behov eller bryta dåliga vanor och sådär. Så har ju fasta använts traditionellt och av människor i alla tider egentligen.
Mm.
Och det kommer väl som ett arv av att människor, att det inte var ett aktivt val att fasta ut, utan att det fanns där som en realitet och verklighet i livet. Och att många människor ändå upplevde att det hade då kanske konstruktiva effekter på kroppen. Mm. Inte minst då i tanken, i själen, alltså intellektet. Så att hälsofördelarna är ju att man går ner i vikt. Det är ju en effekt av hälsofördelarna. Jag går ju inte ner, jag fastar ju inte. Och jag tror att det är väldigt få av de som idag utifrån ett så här, som är då biohackers som fastar för att gå ner i vikt, utan en viktnedgången är ju en effekt av fettförbränningen.
Mm.
Och att man naturligtvis också så här, när man inte äter på ett antal dagar, ett dygn eller flera dygn, så tömmer ju kroppen sig på avföring tids nog och man tappar ju muskelglykogenet, används ju till stor del upp och sådär, och man tappar ju lite vätska beroende på vem man är och hur man ser ut och sådär. Men man tappar ju väldigt mycket av det fluffet eller överflödigt material liksom.
Just det.
Och sen så förbränner man ju fettväv, vilket jag gjorde i hög grad när jag tränade så pass mycket som jag gjorde.
Mm.
Men de stora hälsofördelarna är ju förutom det som jag har nämnt då, det är ju att man initierar då den här cellrengöringen i kroppen, det som kallas då autofagi, eller det är ett förlängt skede apoptos. Och man brukar ju beskriva det som att cellerna går ut med skräpet. Man rensar kroppen ifrån, eller cellerna renas ifrån helt enkelt avfall, avfallsprodukter som samlas där. Och att också då celler som är, ska man säga, oönskade i kroppen, som är då kanske muterade eller på annat sätt anomalier eller i kroppen som inte ska finnas där, bortprioriteras när kroppen måste då selektera vart energi ska gå och hur den ska liksom, kroppen ska överleva i ett stressat läge.
Just det.
Stressen är ju då att det inte tillförs någon energi och någon näring. Och då får kroppen börja prioritera, då är den här, kommer ju den här apoptosen in i högvarv. Apoptos sker ju ändå från tid till annan. Eller det är ju en naturlig del i våran biologi, naturligtvis då. I våran mänskliga humanbiologi eller så.
Cellföryngring har jag hört det kallas.
Ja, cellföryngring, ja, precis. Så det är ju, det är ju ett av de starkaste och viktigaste skälen, tycker jag. Och det finns ju en hel del forskning på, inte bara på människan utan på djur också. Att det finns i alla levande organismer egentligen. Faktiskt då.
Mm.
Och att det är många andra levande organismer som också använder faste perioder. Eller det är en naturlig cykel i ett levnadsförlopp. Och man ser ju generellt att tillfällig kalorirestriktion, tillfällig energirestriktion är väldigt positivt för då organismens långlevnad. Mm. Man ser att man lever längre när man har perioder av tillfällig då energirestriktion. Inte långsiktig svält, det är något helt annat. Utan då tillfällig kalorirestriktion. Perioder med kortvarig svält, om man kallar det på det sättet då. I den bemärkelsen fasta som vi använder då.
Just det. Ja. Periodisk fasta då i modernt tal.
Ja, precis. Mm. Det är ju det ena. Sen det andra, det är ju att det sker en kraftfull hormonell balansering i kroppen.
Ja.
Och det beror ju på hur man lever i övrigt. Jag är ju väldigt öppen med att jag njuter ju verkligen av livets goda. Jag är ju, kan vara väldigt disciplinerad och hård mot mig själv och följa en utstakad väg som jag vill leva utifrån att maximera min hälsa. Men samtidigt så vill jag ju också njuta av livet i väldigt hög utsträckning. Så att det får man väl säga är någon form av 80-20-filosofi eller 90-10-filosofi. Där jag aldrig skulle inte äta en god efterrätt om det bjuds på. Det jag absolut inte skulle förneka mig att äta en god tårtbit eller två. Det jag absolut inte skulle förneka mig en fika i goda vänners lag. Om det finns utrymme för det liksom. Om det inte nu är en faste dag eller om det inte är en period där jag har bestämt mig för att nu ska jag göra det här och följa den här. Nu ska jag vara strikt om man använder ordet så. Men det är ju aktiva val som jag gör. Men jag vill ju njuta av livet. Jag vill ju dricka ett vin och äta en god måltid. Och jag älskar ju vitt bröd och mjöl som precis de flesta andra gör. Det ligger ju i hela vår biologi att tycka om det. Och det gör jag också, såklart. Och
du använder det som ett verktyg att balansera då, menar du, upp dels...
Dels effekterna ifrån det. Men sen är det ju också att när man då njuter av livet, där det då blir... En hel del stärkelse, en hel del socker, en hel del alkohol kanske. Så sker ju det väldigt mycket insulinutsöndring också.
Mm.
Och det är ju precis det som orsakar väldigt mycket ohälsa hos människor. När man har det varje dag eller när man har det mycket. När man äter, jag menar mina tårtbitar och min hotellbuffé och mina glas vin. Det är ju kanske vad andra människor äter till frukost, lunch, middag, mellanmål en vanlig dag. Eller överdriver sitt intag av sportprodukter, sportnutrition. Det är socker och socker och socker och ovanpå socker, kaka på kaka. Väldigt mycket i vardagen.
Mm.
Det är där de här ständiga insulinutsöndringarna. Och det är ju negativt för kroppen. Det finns en väldigt viktig poäng med att hålla ner sin insulinproduktion så mycket man kan egentligen. Så att under fastan så har man ju i princip ingen insulinproduktion överhuvudtaget.
Så det är för att hormonellt balansera upp kroppen också?
Precis, och insulin är ju tillsammans med då, går ofta hand i hand med då kortisol, som ju då är ett stresshormon, och också adrenalin då. Och det är ju, då är man ju liksom en stressad sockerjunkie, så här va. Det är så här, eller en trött stressad sockerjunkie, där det är den ena kicken efter den andra som för att liksom klara av vardagen eller i värsta fall det blir det ett form av normaltillstånd då. Och det är ju Det är ju en snabb väg till utmattningssyndrom, eller en snabb väg till åldrande, eller en snabb väg till övervikt, eller en snabb väg till sjukdom. Inte bra, helt enkelt.
Nej.
Och under fastan så får man ju också en härlig frisättning av tillväxthormon. Det är ju en annan effekt av som evolutionen har tillhandahållit tillsammans med då ketonkroppar och frisättning av fettsyra, att man blir en fettförbrännande klartänkt ja, ett primalt djur.
Ja.
Där också de här tillväxthormonerna, som exempelvis testosteron som man då, men överhuvudtaget om mänsklig tillväxthormon, produceras i högre grad.
Mm.
För det har ju evolutionen tillhandahållit att som ett ytterligare ett verktyg då för att se till att man har en lagom dos aggressivitet i kroppen för att då kunna bemästra livets faror och utmaningar fastän man inte får någon mat. Det är ju en ren, alltså de här överlevnadsmekanismerna i kroppen aktiveras på ett väldigt, i väldigt hög utsträckning.
Just tillväxthormon, är det också extra viktigt för någon i din ålder kanske att försöka boosta?
Ja, för det är det definitivt.
Det har vi väl en viss nedgång av tillverkningen av det med hög ålder, eller högre ålder?
Det har man ju. Det är ju en absolut sanning att när man åldras som man, så det är ju en väldigt stark koppling. Så här, vart ser man åldrandet mest? Jo, man ser det på testosteron. Produktion, eller manligt könshormon och sådär. Och allting som vi förknippar med att vara ung, att vara vital, pigg, energisk, kåt, stark, att återhämta sig fort, att vara slank, muskelåterhämtning och så vidare. Att man kan få stånd när man vill och så vidare, sexualdrift, allt det här. Det har ju väldigt mycket med manlig könshormon att göra. Mm. Och det är ju saker som vi vill naturligtvis behålla så mycket av så länge vi kan. På ett naturligt sätt då. Och det är ju ofta, jag menar, testosterontillskott eller testosterondoping, det är ju väldigt vanligt, det är ju en ofta använd metod för folk som vill fuska lite grann då, ja. Som inte är så nogräknade med eventuellt negativa effekter då.
Jag också har också hört att det är vanligt bland pensionärerna i Florida.
Ja, absolut. Ja. Men,
testosteron och även steroid,
ja,
tillskott då, för att hålla sig unga, ja, längre.
Exakt, men det har ju väldigt potentiellt sett väldigt allvarliga biverkningar, inte minst cancer. Och så man kan ju boosta, det finns ju alltså en kroppsegen doping som man kan aktivera, där man kan bibehålla och stärka de här effekterna väldigt mycket. Så att det finns ju också en väldigt stark koppling mellan att vara en trött överviktig 45-50-åring plus med låg sexualförmåga och låg energi och lågt libido och allting så här. Det är ju att det också går hand i hand med extremt låga testosteronvärden då.
Just det.
Så att den kopplingen är ju fantastisk, att liksom underhålla och ge kroppen chans att balansera.
Mm.
Så där är väl de främsta hälsomässiga skälen. Och sen så ska man inte förglömma då också att man aktiverar sin fettförbränning fullt ut. Man blir liksom den här, vad var jag på väg att säga? Den här fettförbrännande, klartänkta, positivt aggressiva organismen då.
Just det.
Ja, man får ju tolka positivt aggressiva, så att man är på, liksom kroppen är vital kanske vi ska använda då, istället för positivt aggressiv då.
Ja.
Så det finns en väldigt stark vitalitetsfaktor kopplat till fastan. Och många har ju också undrat där och ifrågasatt, en del tror ju då att fasta är en djupt katabol process, alltså en nedbrytande process.
Just det.
Och det är ju inte sant, det är faktiskt helt fel. Den är katabol på det sättet att man bryter ner fettvävnad. Men man brukar ju inte använda ordet katabol när det gäller fettvävnad. För det är ju tvärtom ett anabolt tillstånd egentligen.
Ja.
Katabolt är ju när kroppen bara är, ja, katabola tillstånd kopplas ju i regel ihop väldigt mycket med höga kortisolnivåer, och det är ju mer att man är stressad. Det associeras ju väldigt mycket mer med vardagsstress eller livsstress, socker, adrenalin, för lite sömn, för lite träning, för lite motion, för mycket mat, ja, för lite återhämtningssömn och så vidare då.
Just det.
Så att det är ju inte en katabolprocess, tvärtom, det är en anabolprocess. Nu är det möjligt att jag menar, när man tränar och man formar sin kropp efter någonting, typ att man vill bli en duktig Jag menar, om jag nu skulle börja springa 15 mil i veckan, det är klart att, och jag inte skulle gymma någonting eller styrketräna eller simma någonting, det är klart att min kropp anpassar sig till de kraven som ställs på att springa 15 mil i veckan. Då kommer ju en del av de musklerna så att säga minska i omfång. Alltså min kropp formas ju mer efter dem. Kroppen formas ju mycket mer i de sammanhangen då.
Just det.
Så att det är ganska fascinerande hur mycket man tolkar in det här ur ett idrottsperspektiv. Alltså, och det är ju också grejen så här, jag stör mig så väldigt mycket på det, att man läser in så här vad modern idrottsforskning visar. Där man då pratar om att man måste ladda upp innan. Man måste dricka sportdryck under tiden. Man måste absolut ha en återhämtningsmåltid. Och då pratar vi liksom på daglig basis där man ändå under normalätande, när människor äter, ändå förväntas äta 3 gånger normala måltider. Och hur otroligt viktigt det är med mellanmålen.
Mm.
Och bara för att det gör de bästa idrottarna, det är så, men och det blir, och det blir för mig blir det så väldigt grunt, därför att idrotten har bara 100-talet år på nacken.
Ja.
Modern proffsidrott, modern elitidrott har ju vadå 50 år, 40 år på nacken. De vi refererar till, de lever ju fortfarande nästan. Och det ska då ställas mot en hel mänsklighets liksom biologi, det ska ställas mot en hel arts evolution, kraven som ställs, har ställts, som vi snedärvda hos oss som biologiska organismer.
Mm.
Så det blir så otroligt, det blir så väldigt spännande att visa att, eller när man kan då påvisa som, ja, det är många idag har testat att fasta, att vi är inte så känsliga, tvärtom, vi blir mycket, mycket mer känsliga av att äta hela tiden. Och faktum är att det har väldigt många negativa konsekvenser att hela tiden tillhandahålla, tillföra, konsumera socker, näring, energi. Istället för att låta kroppen faktiskt gå in i ett kraftfullt fettförbrännande läge.
Just det.
Där kroppen också får frigöra väldigt mycket mer könshormoner, tillväxthormoner. Och att det blir ett anabolt tillstånd. Det jag då kunde träna, jag vet inte hur många pass, men 8 pass åtminstone. Mer eller mindre regelrätta pass under de här 66 timmarna.
Mm.
Bra. Konstruktivt. Mm. Och det jag var faktiskt precis lika stark i slutet som jag var på måndag morgon. Var jag också då på onsdag lunch. Eller ja, på det stora hela. Jag var lite trött av att ha gjort en träning. Men jag menar, det var ändå så här, träningen var konstruktiv hela vägen fram.
Mm.
Utan ett enda mellanmål.
Ja, det var ju någon som hade skrivit den frågan just att ja, du säger att du kan träna som vanligt, men ser du några positiva effekter? Men jag tycker du har svarat på den nu.
Ja, ja. Mm. Precis. Och det är ju det som jag... Det var en av de grejerna jag gick igång på väldigt mycket själv. Just det här att visa att mycket av den desinformationen som människor utsätts för, framförallt yngre idrottare, mycket av den desinformationen som idrottsrörelsen tillhandahåller, eller framförallt de som säljer sportdryck, eller ja, det som egentligen hela vårt samhälle tillhandahåller, där allting bygger på att vi ska äta mer oftare. Att det bara är trams, och att det så många gånger för så många människor är destruktivt, och att det är en ond cirkel av konsumtion och ätande.
Mm.
Och att lösningen för så många är att ha perioder emellanåt av då fasta och avhållsamhet ifrån det här. Därför att för att skärpa de här primala funktionerna som finns, de här nedärvda funktionerna som då ligger i så djup dvala hos så många människor. Det är så många fysiska människor aldrig någonsin får komma åt sin rätta potential faktiskt.
Mm.
Och jag tänker också att det är så synd och skam, där det finns så många människor där ute som faktiskt tränar mycket, men som ändå är överviktiga. Eller som lider av olika sjukdomstillstånd. Kanske inte fullt ut sjukdomstillstånd, men definitivt gråzonsohälsa av dysfunktion. Därför att de hela tiden äter och äter och äter och äter, och i många fall också då äter fel saker. Bara för att man har hört att Gunde fucking Svan åt det här. Precis som att det har någon bäring för vad som är rätt och riktigt. Liksom.
Och man får aldrig någon paus från det?
Nej, aldrig någon paus från det. Så det är en ständig cykel av insulin, socker, träning, inflammation, trötthet, sådär va? Och man kommer liksom aldrig åt det här djupare stadiet av fitness och hälsa. Och då kan jag tycka att det lilla experimentet som jag gjorde på mig själv här kan vara väldigt värdefullt, för jag vill ju väldigt framhålla också att jag är ju inte på något sätt speciell eller udda eller unik. Det är inte så att jag har en unik fysiologi. Nu är jag ju väldigt vältränad och jag är väldigt adapterad till det här. Men jag har ju samma grundverktyg som vem som helst, och vem som helst har samma grundverktyg som jag. Det är bara att mina är i det här laget väldigt aktiverade, och för många andra så krävs det mer Man får jobba lite grann med det, men det finns ju där att använda. Det är ju det som är så häftigt, va? Och jag tycker det är så onödigt. Folk som går omkring och är lite överviktiga och trötta och sockerberoende som ändå tränar mycket.
Du gick ju ner en ansenlig mängd vikt under de här 66 timmarna. Det är många som har frågat vad som hände med din vikt när du började äta igen.
Nu har jag faktiskt inte vägt mig på några dagar, men jag gick ju ner från 88,5 till 82,3. Sen åt jag ju då en massiv måltid, får jag ändå säga, med väldigt mycket kött och väldigt mycket smör och olja och ägg och avokado. Och sen åt jag ju middag på stan med massa mat och lite vin. Och sen tränade jag ju dagen därpå utan frukost, men sen åt jag ju mer ägg och kött och smör. Och sen åt jag ju någon härlig laxkotlett och åt ju måltider jag verkligen åt mig mätt. Och sen på fredagen så vägde jag mig, då hade jag ju fortsatt att gå ner i vikt 81,7.
Just det.
Och vilket ju kanske då är min, nu då 81 kilo kanske är min då normalvikt, min normal träningsvikt egentligen då.
Just det.
Det kroppen, ja, det jag kanske ska ligga på eventuellt. Jag vet inte riktigt, jag ska fortsätta experimentera med det lite grann då. Men jag har ju definitivt inte gått upp till 88,5.
Nej.
Nej. Så utan att veta exakt så kanske jag väger lite över 82. Så här, och det är ju lite grann så här, äter man en stor måltid och sen inte går på toa och sen dricker mycket, man är törstig. Ja, men då är det ju liksom, man får inte hänga upp sig på enskilda kilon och hekto hit och dit, för det, man får det, och det finns ju liksom inget egenvärde. Jag är ju absolut inte en person som går och ställer mig på vågen stup i kvarten. Det går, kan ju gå veckor emellan utan jag väger mig många gånger. Men nu gjorde jag det, vägde jag mig lite oftare bara för att det var intressant i det här sammanhanget då.
Just det.
Och lite grann på samma våg så sätt. Så jag ser ju vikten som en bieffekt av att ha gjort någonting väldigt konstruktivt och att vara ett väldigt starkt fettförbrännande läge. Men jag har ju naturligtvis ytterligare 5 kilo fett som jag hade kunnat plocka ifall att det krävdes. Jag menar, om jag hade blivit satt i en nödsituation nu, jag är med om någon incident och jag hamnar öde, ja men du vet, så här långsökt grej, jag måste gå 20 mil själv genom skogen liksom, eller öde, ja, jag är strandsatt på en jävla Robinson nu. Jo, men det är klart att jag kommer överleva där i ganska lång tid och gå ner mycket vikt då. Och det kommer ju till ett stadie då det blir djupt ohälsosamt till slut då.
Det är klart.
Men så att vikten i sig, man ska tänka upp sig för mycket på det, men vikten ligger kvar ungefär som den gjorde faktiskt då.
Ska vi hoppa in på lite frågor som vi har fått in? Jag vet att någon, du brukar säga att du dricker bara vatten och kaffe under fastan. Det var någon som skrev här att en expert på fasta inte tyckte att man skulle dricka kaffe och, eller någonting annat än vatten egentligen, för att det störde fastan då. Och frågade hur du ställde dig till det. För du dricker ju ändå kaffe.
Ja.
Och en annan fråga var om du använde någon MCT-olja eller kollagen under den här perioden.
Nej, det gör jag inte. Jag använder ju ingen MCT-olja, inget kollagen då, eftersom det finns energi där. Antingen då fett eller protein. Och det är ju hela idén under fastan att inte göra det. I alla fall under den här fastan gjorde jag ju inte det. Jag brukar ju ta MCT-olja på morgonen en vanlig dag. Om jag tränar innan frukost så tar jag ju kaffe med MCT-olja i. Eller jag skulle kunna ta ett glas vatten med kollagen också för den delen då.
Ja. Men inte under fastan?
Nej, inte under fastan då. Och skälet till att jag dricker kaffe, det är att jag inte ser några negativa effekter av det, utan koffeinet är ju också lite till viss del delaktigt i att frisätta fettsyror då. Och att det finns i det man kallar, i det som heter lipolysen, där fettsyrorna frisätts ifrån av fettcellerna, där de kommer ut i blodet och kan användas som substrat för arbete och för energi.
Är det största anledningen till att du dricker kaffe? Ja, eller är det för att njuta?
Ja, men sen tycker jag ju kaffe, tycker jag väldigt mycket om kaffe, och jag tycker det har en positiv mental effekt. Så att jag ser liksom ingen effekt att inte dricka kaffe. Då är det mer så här att avhållsamheten för avhållsamheten skulle i det fallet, men det finns liksom ingen, det finns ingen positiv effekt för mig, mer än att så här att man ska visa att man kan klara sig utan det också då. Jag kan ju vara utan kaffe och jag har inga abstinensbesvär av det, men jag ser liksom ingen effekt. Nej, men jag ser liksom ingen vinst med det. Däremot dricker jag ju inga energidrycker. Alltså jag dricker ju inget sånt här sockerfritt, det är sockerfritt, det ena sockerfritt, det andra. Det gör jag ju inte heller, för det är ju fullt av andra liksom kemikalier eller så här falska sockerarter, ingenting sånt, utan men det är kaffe och vatten, och det tycker jag funkar för mig. Man kan ju testa och fasta bara utan kaffe naturligtvis också då.
Det är mer än en fråga i alla fall angående salt, om du äter salt under fastan.
Nej, det har jag inte heller gjort faktiskt, och jag har ju ändå då tränat hyfsat under den här perioden då. Men jag anser inte att, jag tror inte att kroppen är så känslig för salturlakning eller mineralurlakning. Nu dricker jag ju mycket mineralvatten då på flaska.
Just det.
Som jag tycker det är gott då.
Mm.
Och det är ju mer för att jag tycker om, för att jag tycker om det. Mycket mer än kranvatten.
Ja.
Men jag brukar ju, jag har ju aldrig haft några problem med saltbrist eller mineralbrist. Och jag tror att om man har en väldigt god kosthållning i botten och äter väldigt mycket riktig mat, så tror jag inte man är känslig för korta faster en dag, två dagar eller tre dagar. Om man inte gör saker i exceptionell värme. Sådär. Men det förstår jag inte varför man skulle göra under fastan heller då.
Nej. Det är också
ja, och jag har ju svettats jättemycket. Men som sagt, jag upplevde inga som helst symptom av salt- eller mineralbrist. Jag svettades helt normalt. Jag kissade helt normalt. Mina muskler funkade helt normalt. Och det är också, och det är också, det är lite grann viktigt faktiskt för att visa att kroppen är inte så känslig på ett negativt sätt som många tycks tro.
Mm. Det är en del som har frågat om du verkligen inte upplever någon huvudvärk och sömnbrist och de här som vi kanske pratade om lite i förra avsnittet då, som kanske mer är symptom på att man, ja, det som att är, man avstår från sockret då, eller suget, det som egentligen är suget.
Ja.
Det är många som har frågat, och sen andra frågor som är då, handlar om att vänja kroppen vid fasta, eller hur klarar man fasta längre tid om man är ovan.
Mm.
Jag tänker att de två frågorna hör ihop lite.
Ja, nej, men jag håller med. Det är för att, den frågan var ganska intressant, är att hur lyckades du undvika huvudvärk, blodtrycksfall, illamående och sömnproblem?
Ja.
Och det för mig blir lite så här, ja, varför skulle jag uppleva det? Det är ju inga normala, det är inga normala, det låter som någon som håller på att avvänja sig från ett gift.
Mm.
För mig är det mer så här, ja, det låter ungefär som en alkoholist som inte får dricka någonting. Så för mig är det lite grann så här, ja, det låter lite grann som en sockermissbrukare som inte får äta sin söta frukost. Och då är det ju så att om man har de symptomen, då visar ju det att man är i väldigt djupt behov av att fasta mer och oftare. Och att kanske revidera sin normala kosthållning. För det är ju inte normala symptom på när man inte får äta på ett tag. Eller det är inte rimliga symptom. Det är ju ett symptom på att någonting i den grundläggande balansen i kroppen är fel.
Mm.
Faktiskt. Så att, nej, men återigen, jag hade absolut inga sådana tendenser whatsoever. Inte heller sov jag sämre. Jag sov ganska dåligt den andra natten, men det berodde ju på att Rufus hade en dålig natt.
Ja.
Ja, så det var av det skälet. Men det var inte för att jag inte hade ro i kroppen, eller var inte för att inte kroppen funkar bra, utan det var för att vi hade lite spädbarnsstörningar då, under den natten.
Men om man då ändå lider av de här symptomen som du räknade upp där, tror du att det då är så att det handlar om att man kanske behöver vänja sig? Kanske inte bara vid fastan, utan nej, man kanske behöver ha en annan kosthållning också då?
Ja, men det är bra. Det är två frågor där. Jag tror faktiskt att de symptomen är övergående. De försvinner. Jag tror att de, när man har testat att fasta några gånger, kanske 24 timmars fasta några gånger, så är det symptom som borde försvinna ganska snabbt. Och jag tror också att de sitter lite grann känslomässigt rotade. Att det inte bara är rent biokemiskt, utan det är mer också en känslomässig reaktion kanske. På att man saknar den känslan av den kicken som man vet att äta det man brukar äta gör.
Just det.
Så dels är det det. Och grejen är ju så här, man behöver inte vänja sig vid att fasta. För det är ju varje gång, om vi nu inte går upp mitt i natten och äter. Och det är ju väldigt få som kanske aktivt gör det valet då. Men om vi nu tänker oss, vi förutsätter att någon äter. Så går några timmar, så går man och lägger sig. Så sover man en normal natt som ju då är 8 timmar kanske. Och sen så att man inte har frukosten som, ja, sen är det ju inte många som har frukost. Där frukostbrickan kommer in på sängen. Så att det är ju rimligt att tänka sig att för många är det ju ändå 12 timmar som går från att man har ätit sista gången, ätit och druckit något med energi, till att man äter igen då.
Mm.
Man äter middag vid, ja, man äter senast vid 8 och så äter man på 8 på morgonen kanske.
Mm.
Då är man ju i ett fastande läge. Så alla genomgår ju den processen på en 24 timmars cykel ändå. Så att man behöver liksom inte vänja, och om man bara undviker då att höja insulinet direkt på morgonen, så är man ju i ett fastaläge som går att förlänga undan för undan då. Man kan ju testa att inte äta för en lunch, bara dricka kaffe, göra någonting aktivt då, gå ut och träna eller göra någonting då. Och sen så förlänga det lite grann till. Så jag tror att det är symptom som kommer försvinna. Men kroppen behöver inte vänjas vid. Det är ju så här, du är alkoholist, du behöver liksom så här, nej men du behöver sluta dricka bara. Du behöver sluta dricka det här som är dåligt för dig. Du behöver inte så här trappa ner ditt drickande så för att det ska bli mindre. Det blir bara svårt att sluta. Svårare att sluta. En del kör ju den taktiken kanske när de slutar röka, så jag vet inte.
Nej.
Men det bästa är ju att bara sluta. Att inte liksom dra ut på den processen, utan att snabbt komma in i en ny positiv cirkel på något sätt. Men ett annat svar är ju också att man kanske ska se över sin kosthållning på det stora hela. Och det får jag väl säga är en positiv effekt av fastan som vi kanske inte riktigt har berört. Som tål också att faktiskt poängteras, att man blir mycket mer observant på hur olika typer av mat påverkar den. Därför att när man nu vågar sig in i en fasta, man fastar ett dygn, så kommer man att märka att det här suget då, som man kanske förknippar med raffinerad mat då, kan vi säga, eller stärkelserik mat eller mjölmat, det sitter mycket i själen, men rent biokemiskt så finns inte det suget riktigt där faktiskt. Därför att det förutsätter att man har tagit den här första mackan på morgonen, juicen, flingorna och sådär, gröten eller vad det nu är. Men när man liksom inte har gjort det, och sen när man är inne i fastan, då har man mer behovet i själen eller i huvudet. Alltså det är känslan av, man vill ha den här känslan av det. Man vill ha den kicken, man är lite kicktorsk. Men biokemiskt så finns den inte där riktigt. Så att det här då, att man kanske en vanlig dag har svårt att stå emot, om man nu jobbar på en arbetsplats i eftermiddagsfika då, där man har verkligen svårt att hålla sig bort från då, om det bjuds på bulle eller en tårtbit eller en kaka eller vad det nu är, va? Eller att det finns godis framme som man liksom känner sig nästan, ja, det är omöjligt att stå emot en vanlig dag, för att man har ätit andra saker som har höjt blodsockret. En fastedag så kanske känslan finns fortfarande där, att, och man vet att man brukar göra det, och man vill kanske ha den här kicken, men biokemiskt så är suget faktiskt inte lika starkt.
Nej.
Utan det är mer att det hade varit gött att ha den kicken. Fast jag är mycket bättre på att stå emot idag. Så det här aktiva valet att avstå känns enklare idag faktiskt.
Ja.
Än att om man hade nu ätit så här. Och det är ju så, fan om jag äter en sån. Okej, fast det är då jag verkligen vill ha de påföljande 20 godisbiten också.
Eller hur?
Ja. Så ska du smaka? Nej, det ska jag inte göra. För då vill jag ha allt ett godis.
Ja.
Ja. Då vill jag ha en egen påse. Så, ja, lite så funkar det då.
Ja.
Så, men man blir ju mer observant också då på det, och att man förstår att okej, olika saker i det som jag kan tänka sig äta, och väldigt mycket i det som är då betraktat som vanlig och normal mat då, skapar väldigt kraftiga reaktioner i kroppen och väldigt kraftiga reaktioner känslomässigt, där det inbjuds att äta väldigt mycket mer av samma. Och när man vet det och känner tydligt hur det kan kännas utan det suget, så kan man också bli bättre på att revidera sin kosthållning de andra dagarna. Och det tror jag är ett bra sätt då att komma ifrån då de här negativa konsekvenserna som vissa då undrar över hur jag klarar mig ifrån då. Det är blodtrycksfall och huvudvärk och så vidare, illamående och sådär. Så att det får ju också den positiva effekten att man blir lite mer observant på hur mat påverkar den. Man blir lite skärptare kring att förstå hur hunger respektive mättnad känns. Och att kunna särskilja det längre fram då ifrån blodsockerfall eller sötsug eller känslan att man vill unna sig någonting.
Jag håller med dig.
Ja, men det ligger väl lite i det.
Den här då. Finns det risk att kroppen går in i något slags sparläge på grund av periodisk fasta och därmed minskar förbränningen? Eller hur snabbt startar den processen i kroppen?
Nej, det finns ingen risk i det. Så vidare inte man lägger sig i dvala under den dagen. Jag vet att Elvis Presley brukade försätta sig i sån här koma typ 3 dagar eller någonting för att han skulle tappa vikt.
Ja.
Vilket ju måste ju vara det kanske absolut sämsta sättet att få en viktnedgång på.
Ja, han tänkte att han inte åt under de dagarna.
Ja, exakt. Vaknade han upp då hade så här...
Åt han sig till koman, tror
jag? Nej, jag tror att hans doktor... Ja, nu blev ju inte Elvis Presley speciellt gammal heller då. Så att det var nog ganska mycket som han gjorde som inte var speciellt bra. Sen kanske han hade så här 4 stycken såna Elvis-mackor med jordnötssmör och bacon på när han vaknade sen.
Ja.
Han hade ju ett privatplan, han åkte. Han flög ju så här till en speciell restaurang någonstans där de gjorde såna Elvis-mackor. Såna här stora Subways med jordnötssmör, sylt och bacon. Nej, men om man bara lever normalt och dessutom försöker träna lite så... går ju kroppen absolut inte ner i varv. Återigen, vi övertolkar så mycket tiden i det här. 24 timmar är inte en lång period.
Nej.
2 dygn är inte en lång period i sammanhanget. Inte ens 3 dygn är en lång period. 2 veckor är en lång period.
Mm.
Men vi övertolkas därför att vi är fast i den här kontexten av att vi ska äta hela tiden. Så allting som går längre än då, allting som innebär att man missar en konventionell måltid blir liksom känns, oj jag har missat en måltid, men det är inte att betrakta som länge.
Nej.
Det är ju det som är grejen, så att nej, det finns ingen risk, så vill inte man helt plötsligt bestämma sig att man ska lägga sig i en säng under hela dagen då som man fastar, eller att man ska...
Hur är det om man fastar väldigt länge, om man går in i sånt riktigt svältläge?
Det kan jag inte riktigt svara på. Det är klart att det finns ju en punkt av diminishing returns naturligtvis då. Det finns ju någonstans där man, alltså målet är, alltså det är ju det som är grejen, vi pratade om avhållsamhet och i förra avsnittet, to abstain, att avstå. Det är ju inte det långsiktiga målet. Vi pratar så här att vi ska inte avstå från mat. Det är ju absolut inte det handlar om. Det är inte avhållsamhet från mat. Tvärtom, vi ska ju njuta av mat.
Mm.
Vi ska njuta av de tillfällena som är njutning. Och jag anbefaller ju kolhydratsnjutning. Men balansen, det här är ju liksom en balanserande en hälso... Det är ju så här, allting i livet är ju balansen där. Vi sover på natten, men vi ska vara högaktiva på dagen. Vi har ljus och vi har mörker. Vi jobbar hårt och strävsamt för att vi ska kunna skratta när vi är lediga. Ja, men det var allt sånt där, va? Vi har alla de här nyanserna i det.
Ja.
Och det är ju samma... Det är ju så här, vi ska kunna njuta av den maten vi absolut tycker är jättegod. För vi ska inte ha några neuroser kopplade till mat. Och det finns ju absolut ingenting jag missunnar mig. Jag äter allt som jag tycker är gott ibland. Så, och jag kan verkligen frossa i det. Utan dåligt samvete.
Mm.
Men jag gör det också med vetskapen om att eftersom jag vill leva ett hälsosamt liv och jag vill leva länge och jag vill liksom maximera min potential, så vill jag ha de andra perioderna som är väldigt konstruktiva då. Och det är ju det vi kallar för feast or famine.
Feast or famine, ja.
Ja. Mm. Så det handlar ju liksom om att avstå det här konstanta begäret. Det handlar om att avstå att kunna säga nej, att inte vara ett offer, att inte vara en slav under alla sina begär. Det är ju det, att avstå så. Så jag vet inte vad, jag vet inte hur länge skulle man kunna fasta det. Men det finns ju de som fastar en vecka.
Ja.
Och som gör det kanske med gott resultat. Jag tror inte att man kan vara speciellt fysiskt aktiv då när det blir så lång tid. Jag tror att det går ut ganska mycket över träningens kvalitet och sådär. Jag tror att min gräns är någonstans där 2,5-3 dagar. Där jag ändå kan göra det jag vill göra i träningsväg. Så att just det här att avstå mat ännu längre bara för att någonstans där, som jag förstår, så är man inne liksom i fullständig apoptos och efter 3 dagar man har gjort liksom väldigt mycket konstruktivt i kroppen.
När man pratar om apoptosen där, vi har fått en fråga som är: spelar träningen under fastan någon roll för utrensningen av de sämre cellerna, eller är det bara den rena fastan som ger effekt, så att det egentligen kvittar om man tränar eller inte under tiden, just vad gäller fastans effekter?
Det är en bra fråga. Jag skulle nog vilja säga att träningen definitivt hjälper till, därför att det skyndar liksom på process, alltså det driver ju på processen av att någonstans, träningen är ju till för att liksom skapa, forma kroppen på ett sätt som man önskar, att åstadkomma en prestationsförbättring. Det är ju liksom en input, en stimuli på kroppen till att bli på ett visst sätt, till att prestera på ett visst sätt, till att klara av vissa saker.
Mm.
Jag vill ha en fysiskt aktiv, stark och rörlig kropp som klarar av att utföra olika typer av fysiska utmaningar.
Mm.
Och när jag gör det under fastan, jag vill ju göra det hela tiden, jag vill ju ha det på daglig basis, och jag tror att det då kan i viss mån hjälpa till i apoptosen, att kroppen strävar åt det hållet hela tiden. Det är mer ur ett filosofiskt perspektiv. Jag vågar inte svara exakt på det. Men för min del kan jag bara säga att det är väldigt konstruktivt. Och att det ger framförallt väldigt starka också känslomässiga och mentala vinster. Av att känna att det går bra. Det känns bra. Jag kunde göra det här. Det var lyckat. Jag blev lycklig. Sådär. Som träning. Den effekten har ju träning på mig annars också.
Just det.
Så att man kan väl säga att träningen har ju åtminstone de positiva effekterna som träningen har annars också. Men att jag vågar inte svara på hur det exakt påverkar kanske apoptosen.
Nej.
Och sådär då.
Nej, precis.
Så vi har ju fått några frågor där om hur länge kan man köra så här positiv autofagi, så här 80 timmar, 78 timmar, 70-80 timmar, upp till 100 timmar. Jag vet inte riktigt. Jag tror det kan vara lite olika för olika människor. Jag fastar ju varje vecka. Och då har man ju den här regelbundna autofagin som kommer. Och fastar man 24 timmar en gång i veckan så tror jag att målet kan vara, eller det kan vara rimligt att tro att man kan göra en sån här längre fasta en gång per kvartal kanske, eller en gång varannan månad kanske.
Mm.
Återigen, det får ju liksom inte bli, det är ju också så här, man får ju inte, det är ju, gäller ju att hitta liksom balansen i det här också. Det får ju liksom inte vara ett, det får ju inte finnas ett egenvärde i att bara äta mindre och mindre och sluta äta. För då har man ju gått över gränsen till självsvält och anorexi, och då har man ju skapat ett annat problem istället.
Precis.
Det är ju liksom inte målet, och då har man ju inte riktigt förstått vitsen med det, eller poängen med det, och då har man ju börjat göra det här av helt andra anledningar.
Mm.
Det handlar ju verkligen inte om att man ska bestraffa sig för någonting, eller att man ska vara en svältmartyr.
Nej.
Eller att det liksom, att livet ska bli en pina eller en plåga, utan det är ju tvärtom. Det här skapar ju förutsättningar för ett rikare liv, upplever jag.
Vi har en fråga om hur din mage reagerar när du börjar äta igen.
Helt Läker normalt. Själv,
det är som normalt.
Helt normalt, inga problem. Jag hade bra avföring under fastan och helt normal också efter fastan. Och det är intressant, som en intressant reflektion då, utan att prata för mycket bajs då, men att jag gick ju ändå på toaletten under första dygnet såklart, men faktiskt också ganska sent under dygn två. Alltså typ där, ja, det var rejält ganska mycket avföring som skulle ut då.
Mm.
Så att det är uppenbart att en del saker i kroppen som man har ätit då ta tid innan det passerar på något sätt då. Och det kan ju också vara värdefullt liksom att man, ja, men allt det här ska ut och tömma tarmsystemet ordentligt, vilket också känns väldigt
positivt,
ja, väldigt positivt så. Jag vet inte om det finns ett egenvärde i det heller, men att jag vet ju att många människor har problem med det är många människor som går på toaletten väldigt sällan,
ja.
Och det har ju också, och kanske det kan vara individuellt, men att jag tror att träning hjälper ju till, men naturligtvis också där vad man äter faktiskt i det normala sättet då.
Just det.
Så här, någon fråga, vad är det, ja, vi har ju pratat om det bästa, men vad är det sämsta med fastan då?
Ja.
Och det kan ju vara att det blir lite asocialt,
såklart.
Därför att man sitter ju inte gärna ner med andra människor när de äter. Jag hade ju inga problem med att mata min son då.
Nej, men jag satt, du var inte liksom så sugen på. Vad åt han?
Nej, men han åt ju det Elin åt, fast i mindre mängd. Jag gjorde ju frukost och så här till honom. Men, och det sjuka var att jag så här, delade, men jag hade liksom inte så här, jag hade liksom inte, att jag åt Rufus mat. Jag bara, jag vill äta Rufus mat.
Nej,
jag hade inte det suget alls.
Nej.
Så det kändes helt normalt. Men det, så här, det är ju lite asocialt, man sitter ju inte gärna ner när andra äter. Det är ju,
man går inte på en middag den kvällen.
Det gör man ju inte. Så att det blir ju liksom så här, man går inte på en middag och sätter sig och dricker vatten.
Nej.
Såklart inte. Så utan man avstår ju de situationerna helt enkelt. Då. Så det finns ju en antisocial funktion i det då, eller en antisocial effekt av det.
Just det.
Men det är väl det enda negativa som jag kan hitta. Inte heller dålig lukt, hade jag på något sätt. En del säger att de luktar, att det luktar illa. Men det var bara ett ganska mycket gnäll på när jag väl åt extremt mycket vitlök där den första måltid då, att då luktade det väldigt mycket efteråt.
Ja.
Elin tycker inte om när jag äter jättemycket vitlök.
Asså?
Nej, hon tycker det, hon gillar att äta vitlök själv, men hon har väldigt problem med eftersmaken i sin mun efteråt.
Ja,
okay.
Ja.
Och hon tycker inte om
när du äter vitlök.
Nej, hon tycker inte om att pussa mig när jag äter jättemycket vitlök heller.
Nej.
Det tycker hon är negativt då.
Ja.
Men nej, så jag hade inte någon ond doft sådär i kroppen eller som odör, body odor eller någonting sånt.
Nej, just det.
Absolut inte faktiskt. Då.
Nej, så asocialt då?
Ja,
skulle kunna vara en nackdel.
Lite grann. Återigen, den första måltiden var ju en stor måltid, men det var också, jag blev normalt mätt. Jag har ju ätit större måltider när jag har ätit jag har ätit större middagar eller sena luncher, även om jag bara har ätit som vanligt.
Mm.
Jag åt ju 4 ägg och en avokado och en rejäl bit kött med vitlökssmör på. Men jag lämnade en del av köttet. Jag bara, men jag är mätt nu. Jag är färdig.
Ja, du åt efter mättnad.
Ja, och jag blev mätt rimligt liksom snabbt. Det var inte så att jag så här, vräkte i mig och jag liksom lagade mat länge. Du vet, så här, det var inte så att jag kände att så här, fy fan, nu får jag äta. Absolut inte.
Den hade inga likheter med den primala hunger som du berättade om
i
24 timmars klassiker.
Nej, efter ett dygn och bara socker. Nej, eller så efter 36 timmar med väldigt mycket så här söta grejer. Det var en helt normal liksom så här, typ första tuggan. Ja, gott. Mm. Gott där med lite, och faktiskt åt lite sån, Elen hade gjort lite tonfiskröra. Och så det åt jag lite då först då, men det var också där, tog en sked och bara, ja, nu steker jag äggen.
Mm.
Tog en sked, ja, nu steker jag köttet. Det var bara, det var inte ingen sån här våldsam primal drift som kom över mig på något sätt heller då.
Nej.
Nu är den här, kolla nu.
Nu kommer vågen åka där ute.
Nu kommer vågen körande. Jag menar att vi ska väga oss. Någon undrar hur det kan gå så fort att förbränna så många kilo fett. Men jag vet inte riktigt exakt hur man räknar metabolism. Men jag har för mig, som jag har läst, så är ju så, ett kilo fett som du äter, rent fett, ger ju 9000 kalorier. Men när man för att förbränna ett kilo kroppsfett så går det tydligen åt 7000 kalorier i metabol output, som jag har förstått det.
Mm-hmm.
Förklara inte, be mig inte förklara exakt hur det hänger ihop då.
Exakt hur hänger det ihop?
Men det är inte rimligt. Det är ju rimligt att tänka sig att jag tränade 10 plus timmar under de här dagarna och hade ju då en väldigt hög fettförbränning också, då uteslutande egentligen fettförbränning under resterande tid, inklusive när jag sov. Och vardagsmotion, gå upp och ner för trappor, stup i kvarten, bära Rufus, göra grejer. Cykla lite vardagscykling till och från saker. Ja, det är som man gör.
Mm.
Så att det är inte orimligt att tro att det försvann ett par kilo, 3 kilo fettvävnad också.
Nej.
Så, det är helt rimligt. Om man slår ut vad det blir då på de 66 timmarna, så är det rimligt att tro.
Just det. Ja. Har du några fler frågor där?
Ja, vi kan ju få lite, vi har fått lite frågor också om de kvinnliga könshormonerna och fasta. Hur bra det är egentligen. Vet flera kvinnor som har fått problem med menscykeln av att fasta. Jag är inte så bra på den kvinnliga fysiologin när det gäller hormoner och könshormoner och sådär. Men alla de andra positiva effekterna gäller ju också för kvinnor. Det här med att med de känslomässiga mentala effekterna. Ketonerna som frigörs, förmågan att tänka klart, att balansera, minimera insulinutsöndring, fettförbränning, såklart. Mm. Sen vet jag inte exakt hur det funkar då med testosteron, men jag är ganska säker på att fastan också på bästa sätt balanserar den kvinnliga biokemin på ett sätt som är optimalt gynnsam. För mig låter det extremt långsökt att man skulle få problem med menscykeln av en regelbunden 24 timmars fasta eller då en förlängd fasta 2-3 dygn.
Jag är ingen expert på det här heller, men jag kan tänka mig att man kanske måste experimentera lite om med när i menscykeln man i så fall fastar.
Jag tror att det snarare kanske är ett tecken på att man i allmänhet då äter för lite fett, eller att man, ja, man kanske är en väldigt hård tränande idrottstjej och då har man ju i regel väldigt oregelbunden eller till och med utebliven mens.
Mm.
Och det har ju väldigt många hårdtränande konditionsidrottare.
Mm.
Så att jag tror inte det har med fastan som sådan att göra. Faktiskt. Utan det låter mer som ett generellt utarmat läge då.
Ja.
Jag kan läsa en erfarenhet här ifrån en som också har fastat.
Ja.
Från Anders som säger så här att jag gjorde en 48 timmars fasta strax efter din 66 timmar. Jag mådde fantastiskt bra hela tiden. Sömnen jättebra, ingen hunger, inget sug efter till exempel frukost, lunch under dygn 2. Jag gjorde ett tufft löppass i bergen på förmiddagen, 18 km med 900 höjdmeter och inledningsvis kände jag mig inte så pigg. Men som jag gjort tidigare på morgonen, men som kom senare igång då bättre och kroppen svarade mer och jag kände mig att jag var lite så här, jag fick gå och springa lite upp för vid en två tillfällen då. Gissar att min fettförbränning kom igång senare då. Tog senare på kvällen en jogg på 5 km och då kändes kroppen fortfarande stark och fin. Så att positiv erfarenhet.
Ja.
Mm.
Intressant. Det var många höjdmeter där.
Jag har fått frågor också om det här med autofagi och apoptos, kortare fasta eller längre fasta. En kortare fasta är bra att göra regelbundet, men i de längre fastorna så förstärks ju de här effekterna väldigt mycket mer. För att komma in i den här fullständiga apoptosen så krävs det väl i regel en längre fasteperiod då, 2 dygn eller mer, så som jag förstår det då.
Mm.
Och det här finns ju skrivet en hel del om på nätet. Det finns ganska många som är experter på teorin bakom fasta. Mm. Man kan läsa. I synnerhet om man är duktig på engelska. Så ja. Finns ju många engelska eller engelskspråkiga skribenter som jobbar väldigt mycket med det här. Och som har skrivit i uttömmande av det här. Och som också kan referera till en hel del forskning.
Just det.
Jag har en kommentar från Patrik Olsson här. Som ju då är typ 1-diabetiker.
Just det.
Patrik Olsson blev ju då dessvärre blind av sin typ 1-diabetes och har sedan dess gått på då en väldigt strikt låg kolhydratkost med väldigt gott resultat.
Ja, så skrivit tråkiga en biverkningar.
Ja, väldigt tråkiga biverkningar. Mm. Och han säger att fasta is the shit även för en typ 1-diabetiker. Och han skriver så här att han sprang loppet Tough Viking som blind utan någon kolhydrat, innan någon kolhydratladdning. Frulle och inget däremellan och starten gick 14.30 och vi var ute i nästan 3 timmar och det tredje sista hindret var marklyft och då tog jag 2x80 kg marklyft. Han var tvungen att hjälpa sin ledsakare.
Ja.
Ja, nej, men så att allting som håller insulinet lågt är väldigt bra då. Just det. För en typ 1-diabetiker då.
Ja.
Han är ju riktigt lite grann expert på det här då.
Just det.
När det gäller just att leva med de erfarenheterna då. Ja. Där får man ju undersöka, läsa på lite mer och testa sig fram till. Och man har ju lite speciella förutsättningar som typ 1-diabetiker naturligtvis då.
Det är läge att vara lite försiktigare då.
Ja, men det är läge att experimentera och att vara liksom vad ska man säga, följa utvecklingen mycket noggrannare. Mm. Men det är ju ganska intressant när man pratar om lågkolhydratkost och fasta och ofta har man ju liksom utelämnat typ 1-diabetes sagt att ja, men det är väldigt speciella förutsättningar. Men jag har haft ganska många typ 1-diabetiker som skriver och säger att lågkolhydratkost är svinbra även för oss. Mm. Även om vi behöver liksom ha mycket mer koll på, det kan svänga mycket snabbare och man får koll på det som heter ketoacidosis, tror jag det heter.
Just det.
Sådär, så att man ligger på rätt sida. Men att det finns en poäng med att minska på att ta insulin, alltså medicineringen.
Mm.
Det finns positiva effekter att behöva ta så lite som möjligt och att mindre doser mer sällan.
Just det.
Så att kosten har ju kosten och även där då att trimma in kroppens egna hormonella system på ett optimalt sätt naturligtvis. Så det är ju väldigt fascinerande då.
Ja.
Magnus Jägerman skriver här, Magnus som jag känner sedan tidigare, att han har långtidsfastat, det vill säga enbart vattenfastat då, under en vecka, en gång per år i snart 20 år.
Oj.
Och hans huvudsakliga anledning har varit avgiftning då liksom. Med det kan man ju tolka på olika sätt då, men att han brukar trappa ner då i 2 dagar med mat som är lättsmält för kroppen då, och sen så kör han bara på vatten. Och han har också väldigt, väldigt positiva effekter då. Han tränar betydligt mer lågintensivt och 3-4 dagar in i fastan finns inte mycket energi i kroppen och att springa då 10 km blir en stor ansträngning. Så han tränar lite lugnare då.
Mm.
Men att han har väldigt positiva effekter av det här också. Spännande.
Och
ända upp till en vecka alltså.
Ja. Mm. Och hållit på länge då?
Ja, 20 år har han testat detta då.
Ja, det finns många erfarenheter att läsa om och det finns mycket kunskap att läsa kring det här på nätet såklart.
Mm. Så att vi kan bara rekommendera er att börja i liten skala, testa, se det som en chans till personlig utveckling, gör det för er egen skull. Målet kan ju vara att bli mer medveten om hur man äter annars och hur den maten påverkar den.
Mm.
Och med det långsiktiga målet att ge rejäla förutsättningar och verktyg till långsiktigt förbättrad hälsa. Och att man lär sig väldigt mycket om sig själv och sin potential faktiskt. Och just. Att man är mindre känslig för blodsockerfall, uteblivna måltider, mindre känslig för att gå in i väggen. Och så man blir den här fettförbrännande primala maskinen.
Det är härligt.
Ja.
Vi återkommer med ett nytt fastaavsnitt när du har fastat en vecka.
Ja, det kommer nog inte ske. Men jag kommer att göra det här längre fram återigen på nytt sätt. Och kommer använda det här nu som en metod. Eller jag kommer att göra det här igen.
Och vi kommer återkomma till det här i podden.
Ja, definitivt. Jag kan säga också så här, det enda jag tänkte i slutet är, nu gjorde jag gjorde ju inga egna blodprover och sånt här under tiden, eller jag mätte olika saker, och det hade ju varit väldigt fascinerande att haft möjligheten till riktigt sådana metabola tester. Det finns ju sådana metabola labb och sådär. Mm. Och att se lite grann hur ämnesomsättningen förändras i kroppen. Och det hade ju varit kul att också använda då kanske en sån här Tanita-våg då. Man, de är ju med. Jag tror inte fullt ut på teknologin bakom dem, men om man använder samma våg hela tiden då i alla fall, så kan man få lite referensvärden och så kan man ju se om det diffar. Om man använder i normallägen och ser att det inte förändrar, men väger sig exempelvis så 4 dagar i rad på samma våg där man får samma mängd muskelmassa och fett och så här, så har man i alla fall ett värde att utgå ifrån. Så det är lite intressant att se vad som förändras och hur saker och ting framlöper då.
Mm.
Så det finns ju fler saker att forska på egen hand. Det finns fler saker att biohacka runt.
Det är klart. Spännande.
Mm.
Vi återkommer till ämnet och podden återkommer nästa vecka.
Tack så jättemycket.